Välkommen till Gräsrötter podcast, en fotbollspodd av och med Jonathan Jonsson, Joel Sturesson och Theo Jonsson. Denna podcasten täcker allt ifrån gräsrötterna till de stora fotbollsligorna. Vi bjuder även på lyssnarhistorier, match- och laganalyser och även en fantasy-lig-hörna. Mitt namn är Simon Ramse och jag är producent och klippare för podcasten. Så bli inte chockerade om ni hör rulla ingen Simon eller en Brighton-explosion. Vill man stötta podcasten samt få längre och till och med ibland exklusiva avsnitt kan man bli medlem på Patreon på patreon.com/grasrotor. Vår Instagram är grasrotor, men vill ni skriva till oss, skicka in era historier eller ha åsikter så är våra mail grasrotor@gmail.com. Nu rullar vi jingeln.
Fotboll är allt vi begär, snett inåt bakom.
Då så, ska ni vara hjärtligt välkomna tillbaka. Äntligen så är ju också det filmade formatet tillbaka. Ja. Jag har ett blodsprängt öga och allting flyter ju på som...
Det är som du ska då.
Planerat. Ja, ja, men exakt. Så förra veckan så var ju dels så var det jag som klippte, för Simon var borta. Jag tror det är det första avsnittet han inte har klippt. Jag tror det.
Är det det?
Jag tror det. Att det är
har inte
så.
Du klippt fler gånger? Det känns ju som det. Att det, Simon inte har kunnat.
Ja, men jag tror att det är ett par gånger så att han har flaggat för att det kan vara så att jag inte hinner. Och så ja, så han ändå gjort det.
Mm, okay.
Det ska sägas också att Theo är på ingång. Men vi kände att det är så pass sent att vi drar igång så får han hoppa in. Så vi sparar ju lite. Vi ska ju ta lite min fotboll idag. Och det ska fan inte försvinna den här
gången. Nej, det får inte göra.
Utan det måste... det måste vi få in idag. Och som sagt, förra veckan så pratade vi om det, men det försvann. Men nu så ska vi vara tillbaka. Och förhoppningsvis så är ju tekniken med oss den här gången också. Gick det för igår? Är det värt att prata om överhuvudtaget?
Nej, jag vet inte. För det är risk bara att jag säger massa skit. Och hur kan... Nej, jag vet inte.
Så här, referatet löd väl typ efter... En halvlek så står det 0-5 till Boren.
Och jag kollade igenom på VO efter och jag märker ju att det inte fanns i slut. Alltså det är ju med andra halvan av första halvlek som målen börjar komma. Men det är just att... Alltså en av de största ursäkterna är väl att vi fortfarande har alldeles för tunn trupp.
Ja.
Har både sjukdomar och skador inför matchen. Får en skala på uppvärmning vilket gör att en av tränarna får hoppa in som mittback. Då förstår ni liksom nivån och antal folk vi har.
Hej
så att ja.
Mm. Det är ju...
Så förutsättningen var inte de bästa. Och det blir att ja.
Och det är
det
ju...
finns mycket saker man kan peka på. Men det var inte oväntat. Men det var inte heller de var inte...
Fortfarande inte okej.
Nej, det var inte okej. Jag var skogstokig och varit irriterad ända sedan dess. Både hela vägen hem och hela kvällen och hela dagen idag egentligen.
För referatet löd väl också att det hade inte varit en så spelmässigt ojämn.
Nej, för det är ju som sagt, det känns ju som framförallt i första halvlek, då det ändå är match av det, att de har ju mer boll än oss.
Mm.
Men ja, de är lite bättre, har lite bättre tränade, har liksom, ja, det är väl det som är skillnad. Men fortfarande, har vi tillbaka alla våra spel som vi har...
Mm.
Visst, vi kommer inte vara topplag i trean. Men får vi tillbaka de 5-6 spelarna som saknades. Alltså 3 av 4 i backlinjen var ju borta.
Mm.
Så gör vi säkert 5-6 mål på de här.
En backlinje.
Så de är ju inte jättevassa bakåt, tyckte inte jag. Men det, ja. Och första gången på gräs, men ska väl också sägas. Det var ju, vi spelade i konstgräs annars.
Ja.
Vi hade inte ens tränat på gräs eller något.
Nej,
så det
men ni har ju inte möjligheter till det.
Nej, så att, det är väl kanske också en faktor. Men det, nej, det är bara för dåligt. Alltså det är ingen som kommer upp i nivå oavsett. Även när det står 0-0 i matchen eller 2-0 i matchen. Mm. Det, tyvärr. Så det behöver hända något.
Ja, vi hade lite andra utmaningar. Vi hade Gideonsberg hemma idag.
Hur ska ni spela hemma idag?
Ja, vi hade ju 2 bortamatcher på rad. Mm. Så det var ju lite... Det är ett lite märkligt schema. För, alltså, det är 2 gånger som vi har 2 raka bortamatcher och sen 2 raka hemmamatcher. Så det är lite... På ett sätt så blir det lite mer europeiskt. Mm. Sådär,
ja,
att,
exakt.
Det blir lite så. Men sen är det, så vi har ju fortfarande inte flyttat hem till Vapenvallen.
Nej.
Så vi spelar ju på Rosenlunds IP igen. Mm. Och det blir ju inte samma känsla.
Det är det inte.
Även om det liksom är där vi har tränat hela försäsongen. Och...
Det är fortfarande inte hemma.
nej, men det är inte det. Och men... vi gjorde ändå en liksom helt okej insats. Och Gideonsberg är ju alltså tuffa. Alltså, de är nyuppflyttade ifrån tvåan. Då. Mm. Och har ett par duktiga spelare och sådär. Men framförallt så är de ju så brutalt jobbiga att möta. Mm. Alltså, så här,
intensiva eller?
Nej, tvärtom. Tunga, långa bollar... väldigt få lag i division 1 dam som spelar så idag.
Ja,
förr så var det ju säkert så.
Men de spelar lite omodernt och då blir det lite att man inte är van att möta det.
Ja, men så här, de rullar inte ut bollen en enda gång.
Nej, okay.
Alltså, det händer ju inte att man spelar 90 minuter utan de rullar igång bollen.
Nej, men inte på den nivån.
Och det är heller inte så att de sätter igång den för kontring.
Nej.
Utan när målvakten får tag bollen i händerna eller direkt ifrån inspark. Liksom upp med hela laget, flytta bollsida, dundra upp den, kampa om den. Mm. Huffigt.
Ja, det är verkligen huffigt.
Ja, men det är det. Och så liksom fysiskt starka spelare, och framförallt spelare som trivs i att det är fysiskt och rivigt och slitigt, och de vet att det är precis så som de kan ha en chans i matchen.
Lite och, gamla Burnley typ.
Ja, lite så. Sen spelar de en 4-2-3-1, vilket jag kan tycka är lite...
Det lät konstigt när man spelar...
Ja, men du kan spela så. Men då...
Tänker man väl nog ha med två strikers då liksom.
Ja, för att det var väl lite det de föll på. Framförallt när vi gick ner på tre sen i andra halvlek. Då får de ju inte ut någonting. För att då dundrar de upp den på mer eller mindre en ensam forward liksom. Och de har ju aldrig riktigt kontroll i sitt passningsspel och vill inte behandla sitt passningsspel i matchen överhuvudtaget. Och då, alltså, det som händer är att de sargar våran känsla utav våran insats. Vilket också gör då att man jävligt lätt kan gå därifrån och känna att det inte var en så bra match.
Ja, jag förstår.
Men det är ju samtidigt att möta ett sånt lag, jag sa det till Henke, en av våra målvaktstränare, att det blir ju lite som att spela squash mot skumgummivägg.
Ja,
att
exakt.
Varenda gång vi tappar bollen så måste vi börja om från noll.
Mm.
Och varenda gång vi har gjort ett avslut så måste vi börja om från noll. Vi kan inte ligga kvar och
försöka vinna högt. Eller
nej,
liksom något.
Ingenting. Nej, och varenda gång de vinner bollen så går bollen framåt i luften.
Mm.
Och då är det ju lite att, ja, men, är inte vi pitch perfect hela tiden, även om vi är pitch perfect i vårt sätt att spela och attackera matchen, så kommer det komma perioder där de kan trycka ner oss.
Mm.
För att de är starkare fysiskt, och framförallt så är de, alltså, du kan säkert köpa in dig på detta, alltså, ibland spelar man matcher där man känner att jag kan inte säga att de var fysiskt överlägsna, men de vann alla dueller. Alltså, sådär, att de älskar duellen.
Mm.
Och det gör inte vi. Vi vill ta oss ur duellen så att vi kan fortsätta spela. Men de vill in i duellen. Liksom. Mm. Och duellen är main focus.
Mm.
Och då blir det ju något helt annat. Liksom. Ja. Att, då blir det ju en match där...
Det blir en kamp på ett annat sätt. För det blir inte så mycket taktiskt. Eller liksom spela ut varandra så tekniskt skickligt med fötterna. Utan liksom... kunna vinna den här 50-50-duellen mot din motståndare liksom, och få fördel av det.
Ja, lite så. Sen pressade de ju väldigt hårt på våra ytterbackar. En sån här klassisk triggerpress på ytterback.
Ja.
Också ovanligt numera. Mm. För det känns ju som en liksom lite förlegad grej. Ja, inte förlegad grej, men det används inte så ofta längre.
Nej.
Att varenda gång den hittar ut på ytterback, och där har vi väl liksom, där har vi väl vår mest eller minst rutinerade spelare, eller Ekelund, som är född 08. Så hon hade ju en jättetuff första halvlek. Inte på att hon liksom på något sätt gjorde det dåligt, utan bara på att de hade en triggerpress på henne. Så hon fick rätt mycket förhastade beslut emot sig. Och det är Sarja, ju en 15,5-åring självförtroende, så är det ju. Det var en knusslig match, men det är ju precis såna här matcher. Vi pratar om det i bilen också. Att lag som spelar bra, och lag som vinner titlar eller lag som vinner serier. Mm. Det är sällan de har med varandra att göra. Mm. Det kan vara så att laget som går upp en division eller vinner en liga spelar bra fotboll. Mm. Men jag tycker inte alltid att det har en korrelation med att de vinner.
Nej.
Alltså, utan du måste spela bra fotboll men också vara ett lag som vinner matcher.
Yep.
Och det låter klyschigt, men alltså, en sån här match hade vi bara spelat bra fotboll och haft det som main focus liksom, då hade vi nog inte vunnit den här matchen.
Nej, jag förstår.
Utan vi kommer härifrån med 2-0 och andra halvlek så spelar av matchen, låter dem bröta klart. De skapar ingenting. Vi skapar ett par 5+ chanser som deras målvakt är helt otrolig på. Gammal futsalmålvakt. Så det var en massa närskott, du vet.
Ja,
det var
exakt.
Godis för henne. Men så vi spelar klart matchen. Och den här... jag tror det är så jävla viktigt att komma ihåg att de här 3 poängen är så jävla mycket mer värda än...
Att ni har spelat lite bättre.
Typ. Ja, men alltså det är verkligen...
Jag är helt med dig. Det märks ju mycket, tänker jag nu, framförallt på de stora ligorna nu när de är i slutet på säsongen. Att oavsett hur du spelar, 3 poäng, hur du än gör egentligen, för de måste in. Och om du ska liksom vinna serien eller ligan.
Vi har ju behandlat och fört ett epitet som så otroligt lätt kan bli klyschigt.
Mm.
Och det är ju att varje match är en final.
Mm.
Och jag tycker att jag var inte ett jättefan utav det epitetet. För
Nej.
Att jag tycker ju att om du spelar varje match som en final, då ska man nog inte spela som vi gör. Alltså,
Nej.
Jag sa det direkt efter matchen i ringen efter. Att säga... idag behandlade vi matchen som en final.
Mm.
För att efter matchen, eller efter en final, när du har vunnit den, då struntar du ju fullkomligt i vad som har hänt i matchen. Ja. Alltså, har du vunnit en final så har du ju vunnit en final.
Ja, du skiter i hur egentligen.
Ja, ja. Ja.
Eller hur var det blev. Eller liksom.
Exakt så. Ja. Alltså, i vinna och försvinna matcher så... Mm. Så är det ju liksom som så. Alltså,
då är det bara det man väger in efter matchen.
Ja, men efter matchen så är det
om man har vunnit eller inte.
Ingen roll. Om vi har legat i lågt försvar i 89 minuter och gjort 1-0. Alltså, det spelar ingen roll. Och så, det är jätteviktigt att i sådana här matcher där man känner att vi möter ett lag som är spelmässigt klart svagare än vad vi är. Men vi kommer därifrån med 2-0. Mm. Clean sheet, 3 poäng. Det ska firas precis på samma sätt som om vi hade, som när vi mötte Segeltorp som är ett jättetaktiskt lag som liksom jobbar jättemycket. Det var ju som ett schackspel i 90 minuter. Den segern tyckte vi var så jävla skön.
Mm.
Den slutade ju också 2-0.
Mm.
Så det är ju liksom, det är ju ändå inte, det är ju samma resultat egentligen. Och att verkligen behandla det som det tror jag är tokviktigt.
Ja, men det är det.
Över tid framförallt om man ska vinna en hel serie så, så tror jag det är vitalt. Mm. Liksom. Men så nackdelen var ju att vi hade lite resultat emot oss nu då. Så Värnamo fortsätter ju vinna.
Ja.
Slog i Djursholm med 4-1. Om än enligt rapporter så ska matchen ha varit betydligt jämnare än 4-1.
Mm. Ja.
Att Värnamo hade liksom lite medvind liksom i seglen. Och så Elfsborg då, som är den andra konkurrenten som har startat svagt. De mötte ju P18 idag.
Mm, ja, just det.
Och P18 var ju de vi vann mot med 10-0. Det ska sägas att P18 är inte så svaga. Utan det jag tror det var... Liksom.
Ja, de fick ju starta en... De hade ju inte sin riktiga målvakt den matchen, va?
Nej, det var Smedby.
Smedby var det, förlåt.
Det var Smedby.
Ja,
men P18 hade nog ett lite sargat lag och framförallt så var de ju inte i fasen eftersom att de får in sina sista spelare i april. Liksom.
Ja, exakt.
Men så de är ju starkare än 10-0 mot oss. Men Elfsborg ska vinna mot dem.
Mm.
Och fram till, vad var, fan var det? 80-någonting så står det 1-0 till P18.
Oj.
Och sen då så gör Elfsborg till slut...
De vänder på det, eller?
Ja, de gör 1-1 först.
Mm.
Och jag har inte sett situationen, men alla som skrev i min fotboll, och de var många, var ju helt eniga om att det är tok-offside. Alltså det är så här hjärnsläpps-offside utav domaren som man släpper.
Uh-huh.
Och sen gör de 2-1 i 90.
Mm, okay.
vilket...
Det är ju ofta skillnad på topp- och bottenlag, märker man ju.
Så är det ju definitivt. Och nu har vi ju Elfsborg nästa.
Mm. Det blir spännande.
Ja, det blir galet spännande för den här segern idag. Alltså, det är fortfarande... De har fortfarande en bit upp till oss. Alltså, nu leder ju vi serien på målskillnad. Och vi har 17 målskillnad. IFK Värnamo har 16 målskillnad. Mm. Och Elfsborg har ju plockat 7 poäng. De har ju förlorat en, kryssat en och vunnit 2. Så de har ju en bit upp till oss. Så skulle vi vinna den, då har Elfsborg det sjukt tufft att ta sig upp i toppen överhuvudtaget. Ja. Då har de tappat för mycket poäng.
Kanske ni har skakat av dem. Förhoppningsvis.
Ja, och så Tyresö som också har varit ett litet skrälllag. Så. De tappade också poäng nu.
Okay.
Så det, känslan är ju att det är vi.
Det är ni Värnamo som slåss om det.
Kanske Elfsborg.
Ja.
Men det får väl tiden utvisa. Hörrni, jag tänker att medan vi väntar på att Theo kommer in, för jag tänker att han om någon kommer uppskatta min fotbollskötet.
Ja.
Så jag tänker att vi börjar med att hoppa in i Premier League den här gången faktiskt. För det finns en hel del att säga om det. Jag rullar ingen Simon. Där vi hade en... jag skulle vilja säga att det var en ganska... ska jag säga så att, alltså, game weeken är inte färdig.
Nej.
Men helgen som passerade var ju... det var så många matcher där jag kände att... Så här... Jag tycker inte att det känns som att det är sluttampen på säsongen.
Nej.
Är du med på vad jag menar?
Alltså, ja, jag förstår.
Så här, United Burnley. Det kändes verkligen inte som en avslutning på säsongen. Burnley spelade verkligen inte med den desperation som man ser vissa lag göra, som är...
Nej, det trodde jag också de skulle göra.
För de har gjort det jättebra. Senaste 8 matcherna har de ju
förlorat en gång, tror jag.
Nej.
Jo, men senaste, de har förlorat en av senaste 7 eller 8, var
exakt,
det inte?
Exakt, 7. Och nu 8 då. Ja. Så det är 9 matcher sedan de förlorade. Mm. Så de har ju plockat rätt mycket poäng. Och helt plötsligt så är de ju faktiskt med i diskussionen.
Ja, om det är flyttningen där.
Ja. Ja, för att de plockar ju poäng nu också då. Luton torskar, Forest torskar. Så helt plötsligt så... Det finns ju en plats över...
Vilka ligger ovanför? Är det Nottingham som ligger ovanför strecket nu?
Jag kan ta ligan nerifrån och upp.
Ja.
Så 20 plats i Sheffield, de är ju färdiga.
Ja, de har åkt ut nu.
Ja, officiellt emot Newcastle. Sen är det då Burnley, Luton och Forest. Okay. Och det finns en plats i Premier League till något av de lagen.
Ja.
Och Burnley...
Ovanför är Brentford, eller?
Ja, men
ja,
de är
klara.
De är klara nu.
Ja, okej. Okay. Då är de 3 som slåss nu då.
Det är 9 poäng upp, så ja. Det skulle vara om Forest vinner resterande matcher, Brentford förlorar resterande och de tar in 12 målskillnad.
Ja, okej. Okay. Det tror jag inte.
Det känns rätt safe för både Everton och Brentford faktiskt, som ju ligger på nästan samma. Så det är Forest... Det är Luton, det är Burnley.
Mm.
Burnley på 24, Luton på 25, Forest på 26.
Mm.
Det är tufft alltså.
Det är tajt.
Men jag tror inte att Luton löser det nu. Jag tror att det blir Burnley.
Nej, det blir... Ja, jag tycker Burnley känns starkare än Luton just nu faktiskt.
Och Forest...
Med tanke på hur det såg ut. Alltså, jag satt och kollade United Burnley hem på bussen på vägen hem.
Ja.
Och... Jag tycker ju att, alltså, över 90 minuter Burnley är ju... Jag tycker det var lite rolig kommentar efteråt. Du får se om du förstår hur jag menar.
Mm.
Men efter matchen så kom Bojan och de här fram till att det hade varit rättvist oavsett vem som hade vunnit. De sa såhär, den logiken tycker jag är lite så här. Fast det kan ju inte vara rättvist att båda vinner. Klart, då säger man att det är ett kryss. Men det är som att de menar att hade United vunnit 2-1 så hade det varit fair. Hade Burnley vunnit med 2-1 så hade det varit fair. Men det, jag tycker det så kan man inte säga rent. Ja, men fattar du hur jag menar?
Ja, att
i mitt huvud blir det fel, för då blir det så här, ja, men det är ju ett kryss, eller så är någon av lagen värd att vinna.
Ja.
Sen håller jag med om, alltså, jag fattar vad de menar, för att i matchen så har båda lagen, alltså han Leif Foster i,
ja,
men har ju tre guldlägen, ja, det, i matchen,
det,
som han,
det är tre 1,0 xg-lägen.
Ja, men exakt. Ja,
absolut. Sen tycker jag att det är ju,
tycker Burnley känns bättre över 90 minuter,
ja,
ändå.
Ja, absolut, jag håller med. United är ju, det, alltså det, den bästa spelaren på plan är ju faktiskt Bruno Fernandes.
Ja, faktiskt.
Ganska klart. Ja. Alltså han är så bra.
Ja.
Han spelar med bruten hand för övrigt.
Jaha.
Han har brutit, jag tror att det var två fingrar och någon del i handleden. Så han spelar ju med jättetejpad hand.
Ja, jag förstår det.
Men han spelar ju på, och det här är väl kanske det bästa jag sett ifrån Bruno Fernandes på väldigt länge. Mm. För han, alltså jag vet det fan hur många avgörande passningar han slår.
Framförallt det första halvlek har han, ja, många, men det, alltså, kan bli många bra lägen de har, alltså.
Och alltså jag blir mer och mer så här att undra vad som hade hänt om vi hade haft produktiva yttrar som passar.
Ja, men det är ju därför det är skillnad på honom i United och i Portugal.
Ja.
Det var de också inne i studien. Alltså, när han spelar med bra spel runt omkring sig, då är han egentligen, ja, världsklass 10.
Ja.
Men i ett United, då blir han halvdan för att han har rent och sagt skitspelare runt sig nästan.
Ja, men för egentligen så har han ju allting. Det är till och med så att, alltså, hans heatmap är ju fortfarande box till box.
Ja.
Samtidigt som han är heltäckande i de offensiva kvaliteterna.
Mm.
Det är ju bara att i vissa matcher så är United så spretiga att de här avgörande passningarna kan ju ses som bortslängda.
Ja.
Och det är väl lite den känslan man har haft utav Bruno. Och så hans attityd hjälper ju inte honom. Det gör ju,
nej,
verkligen inte det.
Både och, det är ju en vinnarskalle. Det är ju det jag gillar med honom. Men jag tycker ändå att ibland blir det lite väl överhettat och frustrerat. Men jag fattar det. När man är... Han är ju... Alltså, om man ska se till kvalitet på spel på planen, det är väl, ja, typ han och Nana som är bästa fotbollsspelarna. Förstår,
ja,
du vad jag menar?
Ja.
Om man ser till vilken position och om man jämför med andra i världen och sånt där.
Ja.
Jag tycker de är de bästa fotbollsspelarna. Ja. Liksom, har mest, liksom,
jag tycker du kan slänga
har mest
in,
fotboll i sig. Om man...
Du kan slänga in Dalot.
Ja, Dalot också.
Ja.
Men annars, och då förstår jag att det är frustrerande när man känner att de andra inte hänger med i sitt eget tempo och tänk och liksom... Lite sånt där.
Verkligen så. Och jag tror att alltså Bruno behöver nog tänka igenom, alltså nu tänker jag utifrån perspektivet som United-supporter, utan bara rent faktiskt. Får United inte ihop en tydlig plan för säsongen 2024-25, då behöver Bruno röra på sig.
Mm.
Han fyller 30 år.
Ja.
Alltså,
han inte ska börja dala redan nu.
Jag liksom tycker att det är en så pass bra fotbollsspelare att du kan inte ruttna bort i Manchester. Alltså, han kommer ruttna bort i Manchester United om det funkar så som det har funkat.
Mm.
Nu ska det ju sägas att United har ju bytt... Alltså det är ju mitt under en total rensning av hela sportledningen.
Ja.
Inklusive då att Ratcliffe då, Sir Jim Ratcliffe har kommit in. Och det kan ju bli precis hur som helst. Alltså, United är ju en så stark klubb att man känner lite som man kände kring Chelsea ett tag. Och som jag fortfarande känner lite kring Chelsea. Att det kan räcka med en liten förändring så är de slagkraftiga igen.
Mm.
Det är en så pass stor klubb, det är en så pass stark klubb, det är en så pass köpkraftig klubb att rätt väg över ganska
blir
kort
motorväg.
Sikt kan bli... Exakt.
Det gäller att hitta.
Ja, men ta typ Chelsea 2015, 2016. De slutar på... Är det 15:e plats de slutar på? Det är någonting sånt.
Ja, jag tror det är 14-15.
Och Hazard gör ett mål på hela säsongen och det är piss och pannkaka. Mm. Och sen kommer Conte in och helt plötsligt så är det nästan samma trupp plus en Golo Kanté som går och vinner Premier League. Och man bara, aha.
Mm.
Okej. Fett. Ja, men lite så känns det ju kring de här stora klubbarna. Mm. Att, och det har ju varit lite som med typ Barcelona också.
Ja.
Att det har räckt med några enkla värvningar och ett tränarbyte så helt plötsligt så är det på kurs igen.
Ja.
Nu har det ju visat sig att det krävs mer än så för Manchester United. Det krävs en strukturell förändring.
Mm.
Men nu när den strukturella förändringen håller på att ske så tänker jag tanken att det kan vara så. Att vi är närmare lösningen än vad vi tror.
Mm.
Åtminstone för sportsliga kortsiktiga resultat.
Mm.
Men för Bruno Fernandes del, han gör en otrolig match mot Burnley. Han visar varför han är 100 gånger bättre än alla andra spelare på den planen.
Ja.
Och han är dessutom inte gnällig.
Nej.
Utan han jobbar till 100% hela vägen ner. Han är till och med nära att få ett friläge i sista minuten.
Ja,
när han missar den här djupledsbollen han får med en centimeter. Liksom. Mm. En centimeter längre in på foten så suger han ju ner den.
Mm.
Och han är fri.
Ja.
Men ja, det var frustrerande att titta på. För att United... Det...
Jag blev ju helt tokig på... Jag fick sån flashback till ligapremiären mot Wolves. När Onana kommer ut och boxar en Wolves-spelare. Och det inte blir någonting. Det minns jag att vi pratade om och jag blev ens liv. Och så när detta hände så märkte jag att domaren inte blåste först. Alltså som verkligen neutral supporter, för jag så mycket ogillar inte United, för jag bryr mig för lite. Men alltså jag skrek. Jag blev tokig, för jag vet själv hur målvakt det är. Om jag gör så, då kommer jag bara whoops. Där var, och det tror hon annars kände också.
Ja.
Men jag var rädd att komma han undan med det en gång till, för jag fick direkt flashback Wolves när han bara klipper i huvudet typ.
Ja men.
Så jag var bara så fort jag hörde att han liksom VAR ska gå och kolla skärmen, jag bara, då är det straff för då, för det, han är jättesen.
Ja, och det måste ju vara att domaren missar att han faktiskt prickar spelaren.
Ja.
Alltså det måste ju vara det, för att det är en så tydlig straff så det är inte klokt.
Ja, det är ju verkligen så.
Men det
han ska inte ut överhuvudtaget ändå, för att det är för långt ut, och jag menar Wan-Bissaka är där. Och jag menar, oavsett om Burnley-spelaren vinner bollen eller inte, så alltså då får det bli nästa situation för honom, för det är för långt för honom att komma ut där. Så att, tyvärr, det är, med tanke på hur bra första halvlek han gjorde, så blir det tyvärr det som kostar dem 3 poäng.
Så är det
till slut.
Samtidigt så kan man vara lite så här att, alltså hur många aktioner har Onana i den här matchen?
Ja, men
alltså han gör så många ingripanden.
Han räddar
ingripanden.
Ju honom från att släppa in 5 mål.
Ja, men alltså så här, skit i vad han gör bra. Mängden aktioner han har på en match är ju, alltså det är ju helt befängt hur mycket han gör på en match. Alltså han, alltså...
Jag känner igen mig från igår. Jag var jag var trött efter första halvlek på matchen igår. För jag hade så mycket att göra. Utan de 5 målen liksom.
Ja, men och sen är det liksom i slutminuterna. Och liksom, alltså det är klart, någon gång kommer du göra ett misstag. Sen om det kommer leda till en straff eller ett insläppt mål. Eller bara ett missat uppspel. Spelar ju ingen roll. Men han har så mycket att göra. Han har mycket boll för det första.
Ja.
För att vi spelar ju utan ett defensivt mittfält. I 90 minuter. Ja. Alltså jag är så trött på den här. Jag förstår inte vad han vill åt.
Verkligen tomt. Men det märkte jag många kontringar Burnley hade. Tomt på mittfältet. Och då ska Maguire och Casemiro falla mot 2 snabba starka forwards.
Och det finns 2 problem i detta. Det första problemet. Det är att United spelar utan ett hållande mittfält.
Mm. Vad tar man i Novägen då till exempel?
Ja, men han ska ju inte vara en defensiv mittfältare. Alltså det, för mig är ju
för
det
de satt väl upp han och Eriksen ner. Som typ sittande.
Men de är
ju
inte
för offensiva.
Nej, men alltså, de spelar ju liksom 4-3-3.
Ibland
tyckte
jag Casemiro klev upp som en sexa i vissa i spelbyggnad.
Ja, men han är inte... Alltså då har du ju offrat en i backlinjen där. Ja. Och eftersom att Dalot framförallt ska vara så jäkla offensiv och invertera. Och det är så, alltså det finns inget utrymme för Dalot att invertera.
Nej.
För vart ska han invertera någonstans? Nej. Ska han invertera som ensam sittande sexa i ett lag som... Alltså det är bara kvar målback, mittback.
Mm.
Vi pratar rest defense i division 1 för att vi tycker att det är farligt att stå kvar med bara 2 mittbackar.
Ja.
Vi pratar jättemycket rest defense. Alltså idag så ställer vi upp med en tydlig 3-2 i viloförsvar för att hela tiden vara beredda på det här bolltappet.
Ja.
Och offrar vi någon upp så måste någon tillbaka.
Mm.
Det var offringen vi gjorde för att behålla nollan även ifrån liksom matchstart. Alltså vi ska inte släppa till några frilägen.
Nej.
Då behöver du ett sånt rest defense. United står med 2 mittbackar och en målvakt ibland.
Mm.
I Premier League.
Mm.
Mot ett bottenlag som kommer och kontra på oss. Alltså...
Yep.
Ja, men det är så, och därtill då att man spelar utan ett hållande mittfält. Och därtill, så nu är det inte riktigt en Hags fel, men ändå, vi har ändå inga mittbackar för det. Vi har inte mittbackar för att ligga så högt upp.
Nej.
Titta på Citys viloförsvar. De viloförsvarar genom att pusha upp sina backar så högt upp som motståndarnas lägsta linje.
Ja, exakt. Det är svårt.
Ja, precis. Så de kan ju ligga liksom... hela vägen upp på att alla är på sista tredjedel. Det såg vi mot Real Madrid till exempel.
Exakt. Och, det
är ju också effektivt så tillvida att dels så har man ju spelare som klarar av det.
Mm.
Men sen så är det också så att när Real Madrid vinner bollen så är det jävligt långt till motståndarmålet.
Mm.
Så det finns ju liksom en win-win-situation där om du har spelare som klarar av det. Men vi ställer upp med Casemiro och Harry Maguire som mittbackar.
Mm.
Vilket innebär att du kan inte spela utan ett hållande mittfält. Och... mittbackar som står kvar djupt.
Nej.
Alltså spel utav 2 ibland. Jag var imponerad att studion inte lyckades ta upp det. Mm. Det är ju just att, alltså, det är två, alltså, United är två halvor.
Ja.
Det är en femma med målvakt och fyrback, eller inte ens en femma, det är en trea med målvakt och tvåback.
Ja.
Och sen är det en, vad fan blir det, en åtta.
Mm.
Som typ får göra vad de vill.
Mm.
Höjlund är ingen centerforward i den här matchen. Han är ju fan vet var. Alltså han är inte på plats.
Nej,
en,
jag håller med.
Enda gång. Han är inte på plats i boxen. Han är inte på plats för target. Han är inte på plats för djupled. Vart är han?
Mm.
Han är ju helt borta och det är inte hans fel. Du kan inte gnälla på en 21-årig forward för att han är överallt och ingenstans. Utan han behöver ju guidning. Han behöver veta han vad behöver han ska struktur. Göra. Du kan inte säga som... typ Ole Gunnar var bäst på att säga att det här är det bästa sättet att säga gå ut och uttrycker. Jag menar, Höjlund vet ju inte hur han ska uttrycka sig. Alltså så här, det är ju som i en sexåring en penna och säger uttryck dig.
Mm.
Man bara, du kommer få fram en dinosaurie och ett ägg.
Ja.
Alltså det är inte att uttrycka sig.
Nej.
Det var inte det ungen ville få fram, men han kan inte måla något annat.
Nej.
Alltså det är ju det du får ut av Rasmus Höjlund.
Men lite mer begränsade, då får man...
Ja,
alltså så här, och guida och förklara och lite hur man önskar.
Real Madrid klarar att uttrycka sig för att de har en betydligt tryggare spelargrupp och även en högre medelålder på de spelarna som ska uttrycka sig.
Mognare spelare kan man väl säga då. För Bellingham är bland de yngsta, men han är ju otroligt mogen för sin ålder.
Men även han behöver guidning. Alltså även han behöver tydliga ramar. Det är ju liksom det kan ju vara en så simpel ram som att nu har han ju spelat någon form av släpande forward.
Mm. Och då han är bakom Vinicius och Rodrigo.
Ja, och det är så tydligt när Real Madrid ska in i sina KTAGM-situationer, liksom avslutslägen och sådana här saker, att du ska alltid vara alternativ två i straffområdet. Du ska aldrig vara närmast bollen, du ska alltid vara två. Om det är bakom eller framför, eller längre bort eller längre fram, det spelar mindre roll. Men du ska vara nummer två.
Mm.
Och det är så han har gjort typ alla sina mål.
Mm.
Att någon har gjort klart sin löpning tills han blir offside. Och sen kommer Bellingham. Mm. Och så kommer bollen in. Och så gör han mål. Så även han har ju ramar. Höjlund har ju inga ramar.
Nej.
Det är heller inte Kobbie Mainoo. Och hur bra man än tycker att han är. Han är 18. Han vill 19.
Ja.
Precis.
Ja, det gjorde han.
Och han har spelat 4 månader A-lagsfotboll.
Mm.
Du kan inte säga till honom. Det är ansvarslöst och sopigt att säga att han ska ut och uttrycka sig.
Ja, eller hur?
Nu säger jag inte att den här har sagt att han ska ut och uttrycka sig. Men strukturen på Uniteds anfallsspel och försvarsspel är...
löst.
Men det är ju inshallah som jag säger. Alltså det är alltid inshallah. Ja. Bara på vad det är som ska hända. Och förhoppningsvis liksom... Jag trodde att uttrycket shove bodies up front slutade med Sir Alex. Liksom. Ja. Men nej. Vi är ju där.
Ja, jag är helt med dig.
Så jävligt tråkigt på så sätt. Men,
ja, men vi är med United. Nu har vi fortfarande chans att nå någon Europaplats, va?
Ja, det landar väl på så det eftersom att Tottenham torskade nu. Då.
Ja,
sen har ju de en match mindre spelad. Så det,
det blir nog tufft ändå. De ska komma förbi, vad är det? Det är väl United och Villa, de... som är alltså de två som de...
Alltså det ser ut når. Så här. Arsenal ligger faktiskt etta just nu. Men City är en match mindre spelad.
Ja.
City på ett andra plats. Sen har ju Liverpool tappat till 5 poäng. Så det är nog är nästan kört för dem.
Mm. Det händer också en hel grej vi kan ta
Ja, det kan vi ta lite senare. Men jag tror att Theo har en bra take på detta om han bestämmer sig för att dyka upp överhuvudtaget. Och sen Aston Villa på fjärde plats. Tottenham på femte. United på sjätte, Newcastle på sjunde.
Mm.
Och då ska det ju sägas att Tottenham är en match mindre spelad. Vilket innebär att det är mer eller mindre kört, skulle jag säga. Men sjätte platsen, det blir väl då Europa League?
Mm.
Gissningsvis.
Ja, men det lär det väl bli.
Eftersom om City vinner FA-cupen, vilket de kommer göra.
Ja.
Så är det ju, då är det ju Europa League-platsen. Och sjunde platsen blir Conference League. Väl, någonting
sånt. Ja, jag för mig det.
Det kändes nästan orättvist att vi fastnade på United. För det har varit betydligt mer underhållande matcher än just den. Bland annat då West Ham-Liverpool.
Ja, jag
såg inte heller mycket av den. Däremot så såg vi ju ordutbytena mellan Mohamed Salah och Jürgen Klopp. Vad är din take på det?
Ja, du. Alltså, det är väl att... Salah är nog frustrerad ganska mycket.
tror jag.
Säkert frustrerad över hur det går för Liverpool.
Ja.
Hur det har gått för honom själv senaste matcherna och att han har blivit mer och mer bänkad.
Jag tror nog att det är de två sistnämnda mest.
Ja.
Han känns ju...
Men
på...
därför har han inte riktigt fog att liksom bete sig. Alltså oavsett om han är bäst i världen eller inte, så gör man inte så mot sin tränare. Alltså på det sättet.
Vet
alltså,
du vad jag stör mig?
Gör det bättre att prata själva efteråt och liksom så här, efter matchen att du, Klopp, jag var inte nöjd med det här. Jag fick spela en kvart idag.
Ja.
Du vet att jag är bra, jag kan avgöra matcher. Det är liksom prata liksom moget, vuxet, men och liksom hyscha ner han och hålla på och vifta.
Det är precis,
precis
det
innan
jag
du ska hoppa in, då liksom fel läge och på ett väldigt oproffsigt och omoget sätt.
Det jag fastnar vid är just att han gör hyschtecknet.
Ja, det...
Alltså det är så jävla respektlöst. Ja. Alltså, fatta.
Jag tror inte han spelar nästa match heller med tanke på att
jag tror inte att Klopp är i Liverpool och utav Liverpool som klubb så är han ju hållen lika högt som Sir Alex var i United.
Oh ja, oh ja.
Sen, det menar jag inte med att Klopp är bättre än Sir Alex, utan nej. I Liverpools kvarter så hålls han ju i mångt och mycket lika högt som Sir Alex gör i United.
Ja, det tror jag med.
Så det går att dra paralleller.
Jag är helt med.
Vad tror du hade hänt om David Beckham i sina sista år i United skulle blivit inbytt, börjat bråka med Sir Alex och gjort hyschtecknet till honom?
Ja.
Och det sänds ut på Match of the Day.
Ja.
Alltså, Sir Alex hade ju... Alltså, jag hade inte varit förvånad om Sir Alex hade flugit på honom och slagit ihjäl honom.
Nej.
Och alltså typ rivit kontraktet, liksom skickat liksom vad heter det, lönnmördare till hans dörr. Alltså det hade varit, och alla hade liksom varit helt förgrymmade på David Beckham. Alla hade tagit Sir Alex.
Ja, och i det här fallet tror jag de flesta tar en Klopp-sida med. För vissa alla har varit typ största Liverpool-spelaren på många, många år. Alltså,
ja.
I alla fall sen strax innan Klopps tid och framåt.
Men ingen är större än klubben.
Nej, exakt. Och
klubben är ju faktiskt tränaren,
ja,
före spelargruppen.
Mm, exakt.
Så tillvida att han har ett mer direkt inflytande på klubbens styrsel. Liksom.
Plus han har fog och bänk honom. Visst, det är många andra som inte levererar. Men Salah har man andra förväntningar på. Då är det inte konstigt att han blir bänkad någon match ibland.
Om du förväntar dig att starta varje vecka, så förväntas du också göra mål.
Ja.
Det är ingen annan
som
ställer de kraven som Mohamed Salah gör.
Nej.
Därför så har du något annat att leva upp till. Ja. Alltså, jag har haft liknande situationer i mitt tränarskap där man är så här att, ja, men du ställer andra krav på mig, då kan jag också ställa andra krav på dig.
Ja.
Då måste det finnas det utbytet. Annars är du en fixstjärna. Och fixstjärnor, jag rör inte fixstjärnor. Jag tar gärna individualister. Jag tar gärna superegon. Fine. Men du är inte en fixstjärna.
Nej.
Det är inte... Du gör inte som du vill.
Nej.
Utan du kan göra...
Typ en Mbappé, i min tänkning.
Ja, men det är ju så många spelare nu. Alltså, jag är ju del i den här generationen. Men jag känner inte igen agerandet.
Nej.
För det är så här, alltså, det var ju samma ego, förmodligen större ego på David Beckham. Man skulle aldrig göra så inför rullande tv-kameror.
Nej.
Det är helt befängt.
Nej, jag håller med.
Så det blir liksom så här... Alltså hade jag varit Klopp så hade jag ju avbrutit bytet.
Jag hade gjort först och främst.
Jag hade skickat in honom för att det hade varit så.
Jag hade bänkat han igen.
Jag har gjort så en gång. I Hovslet. Där det var en spelare som skulle in och hade jävligt pissig attityd. Och då sa jag, då kan du gå och sätta dig igen. Tänker jag inte byta dig.
Nej.
Fan ska du in för?
Ja. Du kommer inte hjälpa laget med den attityden.
Spelar ingen roll om du är lagets bästa spelare. Det spelar ingen roll. Nej. Så där gör man inte.
Nej.
Och... Det är också så att alltså, Jürgen Klopp är väl kanske den man mest sammanfattar och sammankopplar med just principer, värdegrund. Mm. Och liksom, det är en väldigt holistisk ledare och med betoning på ledare.
Ja.
Och att Mohamed Salah beter sig så här mot honom. Alltså, jag har så svårt att se vad Jürgen Klopp har gjort för att förtjäna den behandlingen.
Nej.
Oaktat att han ju då såklart är tränare och den man ska lyssna på.
Ja.
Så blir det liksom så här,
jag tror det är en frustration som han inte klarar att hålla inom sig. Känns som det. Så jag tror inte han är sur på Klopp per se, utan det är nog mer situationen och just att han börjar bli mer och mer, alltså blir bänkad och liksom,
ja, du kan ha rätt,
han då levererar inte och liksom sådär, då blir det en frustration då, ja. Mm. Ja, lite svårt, kanske dålig eller fel självbild just den stunden av att han borde ha startat liksom.
Mm. Mm. Mycket möjligt. Ja. Men som sagt, är. West Ham tar ju två poäng utav, ja, Liverpool, och därmed så är ju, skulle jag säga, ligan körd.
För dem, ja.
Ja,
ja, ja, ja.
Det ska, det,
ja, men de har fem poäng upp till Arsenal. Ja. Det löser de ju inte.
Nej.
Nej.
Och sen och kan de potentiellt
behöva slå City också.
Ja, precis. Mm. Då har de alltså potentiellt poäng, 7 poäng. Ja. Förutsatt att City vinner nästa match. Men,
så nej, det tror jag inte.
Nej, den är ju tuff. Men det var ju just kryssen som, ja, präglade.
Ja, det var väldigt mycket kryss.
Alltså, jag tycker det har varit kryss överallt. Utom, ja, i typ allsvenskan, ja, här allsvenskan. Mm. Det har varit så jävla mycket kryss den här veckan, så det är inte klokt. Men Wolves tar ju till slut en 3-poängare mot Luton. Den kan ju vara värd att nämna. För att det är, ja, ju, skulle jag säga, spiken i kistan för Luton.
Ja.
Även om, ja, det är matematiskt
där. Det känns som om de hade behövt ett poäng där. Alltså.
Och det känns ju, alltså, nu såg inte jag denna matchen, men jag har ju sett tidigare Luton-matcher och det känns ju som att krutet är slut.
Ja.
Och det känns ju som ett Burnley som till slut har hittat ett vägvinnande sätt i den nya kontexten som är Premier League.
Ja.
Och vi såg ju Burnley förra året att de hade stinter eller liksom delar i säsongen där de var oslagbara i Championship. Och får man bara en uns av det tillbaka när det gäller självförtroende och framförallt att hitta en tydligare systematik. De är ju betydligt direktare nu än vad de var i Championship.
Ja, ja, ja.
Men det tog ett tag innan de landade där. Mm. Och då krävdes det att man åkte på torsk mot Liverpool och man fick känna på de allra bästa lagen och var så här. Nej, vi kan inte utmana Mohamed Ali i tungviktsboxning.
Nej, exakt.
Vi måste vinna på något annat, ja, sätt. Kan vi brotta ner honom? Liksom? Alltså, så de har ju valt att anfalla mycket mer direkt nu och de har ju fått in just Fofana som jag tycker är störtskön.
Ja, ruskigt fin spelare tycker jag.
Du berömde honom ju tidigt.
Ja, alltså, men jag minns ju honom från FIFA, alltså typ, kan det vara bara 2 år tillbaka eller någonting. Ja. För han hade jättelåg rating, men just för sin rating hade väldigt bra pace, hyfsad liksom skottstats och grym fysik och en okej längd, vilket gör att han blir livsfarlig. Och så det är egentligen där jag kände igen och sen såg att han var utlånad. Vad var det han var utlånad till? Jag vet ju att han tillhörde Chelsea, men var utlånad någonstans i alla fall. Mm. Så jag tänkte det när jag såg att han var i Norge en sväng, vet jag.
Molde, va?
Så var det.
Mm.
Då minns jag att jag tyckte han var liksom, ja, men tänkte att det här är en fin spelare i alla fall. Och sen nu i Burnley när man började se några matcher, så såg man att det finns något. Det kan bli en riktigt fin forward om man får liksom.
Och han har ju tekniska färdigheter.
Han har ju det.
Som gör att jag får andra vibbar utav honom än typ Nicholas Jackson.
Jag får lite Wilfred Bonny-känsla över honom. Fattar du vad jag menar då?
Nej, det gör jag nog inte. Okej.
Det var bara en annan spel jag bara tänkte var ganska lik just i kroppsbyggnaden och lite.
Ja, men lite
inte så lång, men
ja,
rätt kort och liksom, ja, rätt bitig.
På så sätt, ja.
Och liksom ganska snabb och liksom så kanske. Kanske, ja, inte som spelartyp.
Nej,
kanske inte de är så
för
lika.
Att det var mer utav en boxforward. Ja. Alltså, Bonny var ju betydligt mer begränsad som fotbollsspelare. Han hade, ja, inte de här tekniska förmågorna.
Nej.
Rättvänd som Fofana har. Fofana är ju bra rättvänd.
Oh, ja.
Bonny skulle ju ha ryggen mot mål tills det var box. Och, ja, då var det mål liksom. Ja. Men ja, okej.
Okay.
På okay, sätt och vis, ja, absolut. Jag hade nog nästan mer jämfört honom med en... alltså, jag tycker att det finns likhet mellan honom och Aubameyang.
Mm.
Alltså, Aubameyang var ju ännu mer extrem, ja, i sina spetskvaliteter. Men, ja, men just det här att han har en förmåga rättvänd som forwards ganska sällan har idag.
Mm. Att ändå komma igenom den här backlinjen.
Ja, för de spelarna blir ju offensiva mittfältare eller yttrar idag. Mm,
exakt.
Du har inte längre en Wayne Rooney som center forward, utan du har ju liksom en spelare som är trygg felvänd och spelare som kanske har tekniska förmågor, men då är det tekniska förmågor som i Zlatan eller som i whatever egentligen. Alltså Sergio Aguero var ju heller inte kalas rättvänd.
Nej.
Men han hade ju fortfarande tekniska förmågor, men just den här förmågan att driva bollen framåt och skapa saker på egen hand,
ja,
det var ju aldrig Aguero till exempel.
Nej.
Och Aguero är ju, tycker jag, är lite... modellen, kanske inte kroppsmässigt men spelartypsmässigt, så är det ju den forwardstypen som har satt sig i toppfotbollen, att det är så du ska vara liksom. En fox in the box som också klarar av spelet i och kring liksom. Och det är där av typ Rasmus Höjlund. Han är inte jätteolik Agüero sett vad han har för spetskvaliteter. Det är bara att han är större och starkare och Agüero var betydligt smartare liksom. Vi ska röra oss vidare. Newcastle, ska jag bara nämna att Alexander Isak passerade Zlatan Ibrahimovic målnotering för
mål i Premier League.
Ja, exakt. Och
jag tror han gör några till. Han är väl bara, vad är han? Han har gjort 19, va? Han har två mål efter Håland nu då i skytteligan också. Fast det är inte omöjligt.
Men vänta lite, nu gjorde ju Håland mål igen.
Ja, så jag tror han har 21 nu, för jag får med han 20 igår. Det?
Ja, det stämmer. Han har två mål upp till Håland, ett mål upp till Cole Palmer. Det jag såg att Cole Palmer emot Villa igår var ju inte det vassaste man har sett.
Det var det ju inte, men Chelsea överlag var ju inte vassa. Alltså, nej. Jag skrev det till...
Ska vi ta den matchen? Ja, ta den. För den är ju... Ja. Alltså, jag såg början av matchen och sen såg jag sista 25, skulle jag säga. Herregud. Jag förstår Chelsea att på vissa sätt, för att de är inte bra. Villa är heller inte särskilt bra.
Nej, faktiskt inte. Back.
Hej. Hey. Du kom in ganska bra, tror jag.
Alltså, Villa Chelsea. Jag hörde bara Chelsea, hallå.
Ja, för vi pratade om Chelsea Villa, eller Villa Chelsea.
Ja. Jag tyckte det var lite roligt, för jag skrev det i farsan igår när 1-0-målet kom, när den tog på Kukureya där. Jag vill säga, alltså det målet sammanfattar Chelsea säsong lite, känner jag. Och man bara ser Kukureya så här bara... Ja, men hallå! Uppgiven, såhär, varför... du vet, han kan liksom inte... Det blir bara, men... typ så. det känns verkligen. Som det är verkligen Chelsea.
Han...
det är verkligen stolpe ut hela tiden.
Jag kom ju till Pitchers med er igår. Och då var ni inne på spelare som... osade, vad sa ni?
Fis.
Osade fis.
Bara fis jag spelar. Chelsea där kryllade ju. Man kan ta ett urplock på cirkus, ett dussin. Åtminstone ett halvt dussin. En näve kan man ta.
En bävernäve.
Bävernäve. Men på riktigt, alltså jag tycker Chelsea inte alls förtjänar att vara på över halvan av Premier League-tabellen.
Nej.
Med det sagt, det målet som görs,
som bortdöms,
som blir bortdömt, är typ det sjukaste
det,
jag sett.
Det, men jag tycker det den är helt orimlig ändå.
Det beslutet sen är luktar det, fis.
Jag tycker inte den är helt orimlig ändå.
Så här.
För först trycker jag inte till Diego Carlos, men jag tycker inte att det är så hårt så att det är så frispark.
Så här.
Vad hände axel mot axel, gubbar?
Så här. Hade alla situationer dömts så som den döms, då hade vi idag HFF Dam haft 60 frisparkar kanske. Alltså,
Och i så fall har det inte ett enda hörnmål i världshistorien.
För så här, jag förstår var du kommer ifrån, Johan, men det blir också så här att det är ju... Vill vi ha robotpel?
Ja, exakt.
Alltså, nej, jag är med.
Så här, det är ju, alltså det är en AI-frispark.
Ja, det är det.
Det är en FIFA-frispark.
Ja, det är det.
Där liksom domaren är en AI. Och det är så här, det är en kontakt. Men den kontakten kan... Alltså, jag sa det till Alex igår. Vi har ju en liten jargong. Det är ju din polare sen födsel, typ. Jag känner honom jättelänge. Så vi har ju en jargong... kring, eller vi har ett stående skämt om det här, att alltså ibland så slås man av att what the fuck, de här jobbar med det här.
Ja, exakt.
Det började med att
få betalt.
Vi satt, för vi jobbade tillsammans och då satt vi och pratade om vem som var goaten liksom, och då var det en annan kille som är fotbollsintresserad men inte så insatt liksom, som menade på att Ronaldo var goaten liksom, och sådär. Och jag bara, håller med sig tydligt högst. Då sa jag att det här målet han gör emot Athletic Bilbao, när han dribblar igenom alla från kanten, så sa jag bara att man kan titta på det här målet på två olika sätt. Man kan säga, det är ett fantastiskt mål. Tänker man en gång till, så tänker man att den spelaren som han dribblar bort. Mm. Den spelaren, den spelaren, den spelaren. De har ägnat hela sitt liv åt att bli så bra på fotboll som möjligt. Som det bara går.
Få betalt för att stå där ute och möta den här lilla
hiskeliga summor. De har ödslat så jävla många flickvänner, familjetider, familjerelationer, begravningar för att bli så bra på fotboll som de bara kan. Och sen kommer Messi och fintar med kroppen en gång och de sitter ner. Och Alex, jag tror aldrig jag har sett honom skratta så mycket som när jag liksom du måste tänka att det, alltså, antalet timmar som de här lagt tillsammans går liksom inte att räkna på att bli bra på fotboll och ändå dribbla med sig bort dem. Så var min känsla när det kom till Diego Carlos i den här situationen. Du tränar varje dag för att vara så stark i kroppen som det bara
är. Han är bitigast på plan också.
Och han är dessutom,
ruskigt bitig.
Och han är dessutom mittback. Vilket gör att du är byggd för de här. Du har lagt hela ditt liv på att vara byggd för de här situationerna. Han får en axel i ryggen och flyttar sig framåt 3 meter stapplande.
Ja, exakt.
Vad gör du?
För jag är lite så här. Säg att, vem fan är det? Badia Chile eller Disasi?
Badia Chile, för han
Disasi flyger på... är det som nickar in den.
Ja, men Badia Chile är det ju som
Badia Chile är det som trycker.
För det är han som flyger på domaren efteråt.
Ja, men
man läser på läppen. It's a disgrace! It's a disgrace!
It's a fucking disgrace.
Men vet du det? Drogba Reaper.
En grej är det ju om Badia Chile i den... Alltså, jag är en jävla dagisputt, brukar jag kalla det. Att man är liksom ända från kroppen. Ja, det är ju en grej.
Liam puttar mig.
Men då är det ju en jävla putt. Alltså, de här dagisbanan, de ljuger
Liam har
inte.
Puttat.
Och Liam tog ifrån tårna. Han tog spjärn.
De gömmer inte puttarna för var på dagis.
Utan det är från kroppen hela vägen ut till friceps är maximalt utsträckt.
Ingen diskret armbåge i sidan.
Nej. Alltså, puttarna med på dagis är ergonomiskt skolbok. Alltså. Du får maximal kraft.
Ja, men det är ju verkligen så här. Alltså, the gym bros borde ju titta på de puttarna och göra en övning ut efter. För att det är mycket triceps i den. Det är mycket triceps.
Det är anhävning med händerna tät.
Exakt,
alltså.
Exakt.
Men, diamant.
Diamant men nu är det ju... Det är fan i mig bara en axel. Jog on. Alltså, jog on.
Det är för att han träffar ryggen, tror jag. Det är därför jag blir lite så här... Diego Carlos är lite smart, men hade jag fått den emot mig hade jag också blivit skogstokig. Men sen fattar jag varför domaren tar den, men sen är det...
Jag tror inte jag hade haft lika stark reaktion ifall det var Arsenal, men säg att Bayern hade spelat, Erabi kvitterar på tilläggstid.
Och allt han gör är att flexa sin peck i ryggen.
Nej, men Simon Strand innan det gett någon liten axel i ryggen och vad fan, typ Danielsson eller någonting börjar stappla. Jag hade flugit, fy fan alltså.
Och
det blivit vräkt för fan.
Och sen också då att, alltså, jag har aldrig sett en domare se så mycket ut som ett rådjur i strålkastare.
Som, det är en zebra på en
som när alltså, hela Chelsea-laget kommer fram och ska diskutera det här domslutet. För han ser ut som att han bara vill försvinna ur jorden. Man ser liksom de här pappi-ögonen och man bara, men alltså snälla du. Ett, om du väljer att ta det beslutet, du kan inte som Premier League-domare stå och tycka synd om dig själv.
Du kan inte banga.
Nej, alltså
du kan inte banga.
Du måste ju,
exempel.
Ja, men du står ju inte för ditt beslut när du står så. Han står med händerna liksom nere, axlarna nere och liksom tittar så här sorgset liksom. Så här. Man bara nej, alltså om du ska ta det beslutet, i den delen av matchen, då ska du stå med kroatisk hållning när spelarna kommer fram.
Det ska vara gladiator. Har ju nära inte tänkt. Alltså det ska vara den auran av liksom bröstet utåt, redo att nita någon jävel ifall det kommer någon. Liksom.
Det hade varit också det roliga om man sagt har ju nära inte tänkt.
Ställer sig som att klacka.
Are you not entertained? This is football. Are you not entertained? Det hade varit skitkul. De bara, nej, det är vi inte. Vi är skitarga på det.
Ja, men
det är samma sak. Har ni sett den situationen från West Ham-Liverpool? När Areola.
Samma sak.
Ja. Det är också helt sjukt. Han har inte blåst. Och sen när han märker att Areola gör fel. Och Gakpo bara kan göra mål. Då är det för typ rädda Areola. Jag vet inte hur han tänker.
Nej, men för då kan
han
in kallar han ju in medical staff.
Man ja, nej, då, nej, nej. Man alltså, bara, men Ariola, vill du själv börja ja, spela ja, igen?
Han står ju upp liksom.
Det är ännu mer hjärndött. Alltså det man säger, men hallå.
Det var också en sån ja, situation. Jag vet inte om du såg det. Var du och tittade på min match idag?
Nej, jag kollade andra. Vad fan kollade jag? Ja, men 40 i andra. Jag missade första 5 i andra och sen kom jag.
Okej. För då missade du första halvlek.
Mm. Ja.
Ja. För då var det en sån situation där det var ett skadeavbrott.
Mm.
Och då springer en av Gideonsbergs spelare ut för att ta vatten. Och sen kommer alla spelarna.
Mm.
Och då visar Gideonsbergs spelaren att men jag är fine, vi kan fortsätta spela. Och då ska det vara nedsläpp till oss.
Ja.
Men domaren står där och bara, nej, kom tillbaka ut på planen. Vad fan?
Det är bara att släppa ner den.
Alltså, de har haft en huvudskada.
Mm.
Hon, de väljer hon signalerar tydligt, alltså innan någon ens har hunnit ut i bänken och hämta vatten, att nej, ni behöver inte komma in med team. Det är lugnt, jag fick bara en smäll mot huvudet, det är lugnt.
Ja. Vi kör igång nu.
Ja. Mm. Och då står domaren och väntar på att det ska bli färdigt. Men vad fan gör du? Det är ju de... De har gjort felet.
Ja.
De väljer att gå ut och dricka.
De väljer att gå ut och dricka när deras egen spelare signalerat att det inte behövs medic team och därför ska det vara nedsläpp.
Ja, för då kan ni bara släppa igång och köra ju.
Ja.
Den är udda.
Och det är lite samma sak med Ariola-fallet där. Att det är liksom... varför ska du... Du kan inte kalla in medic team när spelaren har bedömt att...
Det är okej, det är lugnt. Bara för att spelaren glömmer att det inte är blåst.
Det är en sak som jag tror jag kommer liksom formellt skicka in till svensk fotboll. Alltså det blir så jävla I'm him egentligen. Mm. Men alltså det här med spelavbrott, det måste stadgas tydligare
nu. Och det,
alltså ända ifrån gräsrotsnivå. Alltså det är så mycket skit du kan komma undan med.
Jag säger som Bojan Djordjic när han pratar om Anthony Taylor, liksom så här. Jag klandrar inte Anthony Taylor. Jag säger inte att han är dålig. För han borde inte bli satt där han är. För att han har ingen spelförståelse.
Alltså, det är så
det är så jävla.
Han har ingen spelförståelse.
Alltså det är den mest passivt aggressiva jugge-grejen jag har hört i hela mitt liv. För det är verkligen så. Han inleder så jävla slät liksom så här. Jag kommer inte sitta och säga
jag
det här.
Inte. Och sen, men han har ingen spelförståelse.
Men han är sämst. För att det är ju typ det.
För
att,
ja, för det är ju verkligen så här. Jag tänker inte vara arg på ett särskolebarn i vanlig skola. Alltså det är liksom, nej, det kommer inte.
Exakt. Ja, men, och sen efter det men... så visar han i klippen och bara är så här, vad är det han gör?
Ja.
Han säger alltså att kom, hjälp Ariola. Men Ariola säger, jag behöver ingen hjälp. Varför kallar han in? Alltså, jag bara tycker Bojan är så jävla skön. För när han börjar tända, då är det så
jävla. Ja, men det är det. Jag tycker det är ju ändå liksom så här.
Problemet är väl
att han... någon gång som Patreon-grej. Tierlist på expertkommentatorer. Jag vill ha det.
Ja.
Jag vill ha en tierlist och lägga ut det på Instagram.
Snälla, fixa det.
Ska jag fixa? Hur många har man att ta av då? 10 max?
Ja, men gör en 10-lista och använd...
Kan vi ge en topp 5 i alla fall? Jag tycker det är svårt att göra topp 10.
Kanske, men,
5 eller 10,
men ta ifrån TV4, alltså Champions League-studion och
Viasat. Vi kör från det.
Ja.
För det finns en del att såga där i, kan jag tycka. Ja. Jonathan har ju Martin Åslund.
Herregud.
Ja, precis.
Alltså det värsta med honom. Alltså, nu vet jag att jag har ju liksom nästan varit i samma bransch som honom. Jag kommenterade ju för Sportscom.
Mm.
Så, och man träffade ju bara där på folk som har med dem att göra. Mm. Så jag vet att jag är ganska nära dem på ett sätt. Ja. Men med Martin Åslund så är det tydligt att han förstår mycket fotboll.
Ja.
Mm. Och han tittar på enorma mängder fotboll. Alltså han är en fotballiga torsk.
Mm. Ja.
Det är alltså en hemsida som har typ 1 miljon matcher lagrade.
Ja.
Liksom. Så han tittar ju på allt ifrån så här Serie A från 80-talet till liksom dagens matcher. Han tittar på liksom brasilianer. Han tittar på Libertadores och bla bla bla.
Han kollar rubbet.
Han kollar rubbet och han kan jättemycket om fotboll. Men du kan inte sitta som expert om du inte kan få ut det.
Nej, exakt.
Det är helt skogstokigt.
Det är ibland, alltså de detaljerna han nämner, man är verkligen så här bara... Alltså Martin, det där såg jag. Och jag spelar i Hovslätt. Alltså, ja, men med all respekt.
Ja, jag,
ja, men för han, jag tycker inte att han har förmågan att hona in kontentan.
Eller få ut något som man sitter där i soffan och är så här. Och jävlar.
Ja, just det. Exakt. Ja, det har inte jag sett.
Det kan ju typ, Ljungberg kan ju plocka fram det. Sen må han vara Arsenal-färgad och det märks så jävla tydligt. Och senast när han kommenterade Arsenal... vad var vår match innan den här mot Spurs? Det var Chelsea. Ju mot Chelsea, precis. Jävlar vad färgad han var där. Det var en fröjd för örat, kan jag säga.
Jag har svårt för Fredrik Ljungberg också.
Ja, men när han sitter i studion, ibland kan han plocka ut typ försvarsmässiga grejer där sitter där bara, fan, den ytan har jag verkligen inte reflekterat över. Ja. Fair point, okay. Liksom.
Absolut.
Och det är också för att du har ju bättre hjärna än mig när det kommer till fotboll. Du tänker så det knakar.
Ja. Jag sa det, jag tog en napp när jag kom hem från matchen idag. Och min sambo var lagom nöjd. Mm. Om man säger så. Men så här, det finns inget lagom i Italien. Men
ja, de har inget ord för det.
Hon var inte trigger happy. Nej, exakt. Över att man tog en napp när hon drog iväg och handla. Men då, jag försökte säga det. Att, alltså, när jag har, framförallt när jag har varit investerad själv i en fotbollsmatch. Alltså jag är färdig, finit. Alltså, jag sover alltid på bussen efter bortamatcher. Yeah. Det är alltid liksom... jag är helt slut. Det är som att ha spelat schack nonstop i 3 timmar. Ja, men det, ja, nej, men det är verkligen
så. Du är gärna lite mosig.
Ja, verkligen så. Och liksom... Så ja, sen tycker jag att du alltjämt underminerar din taktiska förståelse. För jag tycker att du fattar. Och, liksom, det är därför jag tycker det är intressant att sitta och prata med mig. För ni ser andra saker än vad jag gör. Men tillbaka till kontentan då. Att Aston Villas kryss här emot Chelsea... Mm. Gör ju att Aston Villa håller... Alltså det här kan ju vara ett kryss som räddar Europaplatsen åt.
Ja, gud. Ja.
Och det är det som stör mig så jävla mycket. För det här var... Alltså, det här var tillbaka till klassisk Emery-bottle.
Ja.
För mig så är detta en Emery-bottle.
Ja, men vi sa ju det igår när vi gick ut från Pitcher så att Chelsea vann.
Ja, men Chelsea vann matchen. Ja, vann. Sen vann ju jag på shuffleboard med.
Ja, jo. Men det skiljer på Alex. Helvete vad dålig han var. Du såg ju för fan hur jävla lack jag var igår. Alltså, för Alex, han är alltså på riktigt då. Nu vi
kom in på chefen.
Vi snear lite nu, men vi kommer tillbaka.
Men det är man coaching.
Ja, okay. Vet du vad det är, långa parenteser. Ja, okay. Liksom.
Ja.
Men vi bara lite kort. Alex von Porat. En av mina bästa vänner genom hela mitt liv. Han har alltid varit bäst på. Alltså så här, vi har varit ganska jämna i fotboll hela våra liv.
Jo.
När det kommer till kast och handkoordination. Han har sopat banan med mig. Alltså det är liksom, det är 7-1 Brasilien, Tyskland. Alltså i allt som har med kast att göra.
Ja.
Jämförelse han och mig. Kast med liten boll, fritids-OS, de som vet, de vet.
Ja.
Guldmedalj varje gång. Han kastade längst, han kastade hårdast. Överlägset. Handboll längre än mig. Basket, hela rubbet. Igår på shuffleboarden, det är det sämsta. Det är alltså så här, det är the worst performance of all time.
Men du vet ju heller inte hur du ska hantera honom.
Det är 8-2 Barcelona.
Hur kan du känna honom så bra och inte veta hur du ska hantera honom?
Nej, men det går inte.
Jo, det är klart.
Lost cause.
Jag spelade med Spirro, det är heller ingen gudabenådad.
Jo, fast han har lite känsla.
Ja, han har lite känsla, men det hade också kunnat gå till helvete. Men alltså, Alex har ju ett pannben som...
Mjuklas.
Det är lätt inbukta. Det är
Chelsea.
Det är inte en Volvo 740, det är en Tesla som går ihop i ett knak när den krockar.
Det är en moppebil.
Ja, det är en moppebil. Ja, men precis. Men du står ju liksom 3 meter ifrån honom, tittandes på honom liksom från andra sidan shuffleboardbordet och säger: "Kör nu!" Eller "Kom igen nu! Alex, snälla!" Och bara, men det är ju precis motsatsen till vad han behöver.
Ja.
Han behöver.
Jag tror en gång skrek han i ansiktet. Alltså, vi stod på det här avståndet. Jag bara skrek bara: "Det är så jävla dåligt."
Ja. Och jag och Spiro bara: "Så jag."
För jag kan inte hålla. Alltså, det går inte. För jag vet hur jävla bra han är. Och sen så gjorde han det där igår. Jag fattar att du har klunkat 2 glas rött. Men det här håller inte. Alltså, vi måste steppa upp nu.
Växla
de
upp
leder.
Här.
Sen höll ni på att ta igen, men ja, vi vann.
Ja, men det räckte inte. Jag är så jävla enpoängs merchant. Det är bara det jag gör.
Ja, men hur eller hur?
Skitsamma.
Vidare då. Ska vi ta North London Derby innan vi går in på min fotboll?
Ja. Jag tänker det.
Nu ska det sägas. Jag såg sista... 25-30.
Jag såg alla 90.
Jag med. Jag missade bara... Jag var iväg bara några minuter, missade typ när Romero gjorde 3-1 där. Men spårade tillbaka och kollade målet på. Sen såg jag hela matchen.
Jag kan säga att det är ovanligt att ett Arsenal ger Spurs taktpinne.
Ja, det var där, väldigt
och
konstigt.
Och därefter skadar de på fasta och misstag. Mm. Det tror jag fan inte har hänt under Arteta tidigare.
Det är en jätteskum match alltså.
Ja, det är en jävligt
rolig men skum
ja.
Är den.
Ja, men det är ju coast to coast väldigt
ja,
mycket.
Ja, väldigt liksom. Så.
Sen gör ju Höjbjerg gör ju livets självmål. Jag fattar inte ens hur han får in den i den
vinkeln. Jag satt och funderade på varför ska han försöka sträcka sig. Alltså varför när bollen går mellan honom och målet. Han är ju på första stolpen med Tomiyasu. Jag fattar att han försöker störa Tomiyasu och sånt där. Men som försvarande spelare och bollen går mellan dig och målet, då ska du inte sträcka dig efter bollen. Nej. För att gå den oftast mot mål. Om du inte vet att du får den rakt mot och kan nicka ut den till hörna igen. Men det är han ju inte säker på, det kan han inte vara.
Nej.
Pilla inte på den då, då är det bättre att den går förbi, tycker jag, som målvakt
absolut.
I alla fall.
Absolut.
För det där gör ju bara att det blir en...
Ja, men han ska inte vara där och pilla överhuvudtaget.
Nej, han ska bara i så fall störa Tomiyasu så fysiskt. Du ska inte köra in huvudet och skarva vidare.
Den armen och lite...
Ja, men liksom någonting i alla fall.
Sen var det...
Han försöker verkligen sträcka. Ja, nej, jag fattar inte den.
Vidare på temat, för att det är alltså sammanfattat så är det Arsenal som kör över Spurs sett till att de alltså, utför sin matchplan till punkt och pricka.
Ja.
Första 60 typ.
Ja.
Och sen så börjar Tottenham ta över mer och mer. Men då fick man ju se, alltså fan vad många Brian Schweinsters Arsenal hade sista 30. Alltså, Havertz, du vet, är ute och skydda.
Fan vad skön han var hela matchen. Alltså, jävla vad nytta han gjorde.
Ja.
Men och, alltså, kan jag bara säga, fan det ven.
Ja.
Dra åt helvete vad snabb han är.
Ja. Alltså, ja. Han är snabbast i PR nästan.
Han är snabbast.
Jag har ju mätt upp det.
Och det
han
syntes. Ja, men det är ju typ tre kontringar vi har med Martinelli och det är Kai Havertz och det är någon med Saka.
Ja.
Alltså du vet, killen startar 5-10 meter bakom.
Ja,
hinner i kapp, rensar undan. Man bara, alltså... Såna jävla baksidor på den killen. Det är helt jävla...
Och han ser... Alltså när man tittar på honom så, tänker man ju att den här jäveln kan ju inte vara snabb.
Nej. Han ser så ranglig ut. Ja. Alltså, och så sen han väl, långa ben.
Sen när han väl sätter iväg så bara... Alltså det är inte bara toppfart som typ Van Dijk. Men det är acceleration. Ja.
Men vem fan är snabb att ha nummer 33?
Ja.
Ja, men med all respekt.
Ja, man byter ut en Junis ytter.
Stedden och Chara var fan inte snabb. Nej. Det var jag för referensen på 33. Liksom.
Nej.
Men vad heter det? Arsenal gör ju 1-0 där. Sen så blir det 2-0 i... Vad fan är det för mål nu igen?
Ja, det måste jag också tänka. Ja, men det är ju Sakas mål för att de... För att Kullu inte får straff. Det måste du värde med att säga att han ska ha... Jag fattar inte hur man inte kan döma straff.
Han petar in foten så att han springer
ju
på sig
själv. Kullu springer på sig själv. Han försöker stå upp, men han kan ju inte. Kullu är ju inte sån som filmar heller. Men alltså, han försöker stå upp. Han kan ju inte göra något annat.
Nej, och jag är med er. Men
och jag fattar inte varför Glenn och säger det är svårt att se vinka. Det är svårt. Nej, det är inte svårt. Trossard är bakom. Touchar foten, inte med flit. Men touchar ju foten, vilket gör att Kullu tappar balansen.
Ja, jo, jag är med.
Han sabbar ju hans löpning liksom.
Samtidigt som det är så här, Kullu löper ju in framför Trossard. Sen köper jag att det är kontakt.
Då ska inte Trossard röra honom om det inte ska vara straff.
Hur fan ska man inte
röra? Ja, men då är det ju straff. Han pajar ju löpningen för han. Det är ju Trossards fel att han kommer bakom. Det är inte Kullus fel.
Jag håller med. Det är en kontakt.
Kullu är ju först i situationen.
Det är en kontakt han försöker stå upp. Sen kan jag tycka... fucking hell om det blir straff. Alltså då är vi fan. Ja, jag vet inte.
Jag tycker den är så.
Jag
tycker
den.
Att det är mer straff än det är frispark för Aston Villa.
Okej.
Den är tydligare än Villamatchen. Håller med.
Där lämnar vi det.
Jag är ensam på den båten.
Men jag tycker dock det är konstigt. Alltså nu har ju Tottenham maximal otur att de får inte straffen och i kontringen därpå så blir det mål. Men som försvarande lag att de tappar Saka på 15-20 meter i den kontringen tycker jag är konstigt.
Och sen att Ben Davies på riktigt tror att Saka ska skjuta med högen.
Ja, det tänkte jag också på.
Tror han det helt seriöst.
Får jag säga, styr honom utåt. Styr honom utåt. Jag bara ser hur han håller på att ramla. Jag bara,
Allt blir ju sämre.
Den är så jävla obvious. Man ser den från att matchen startar att han kommer skottfinta. Liksom. Och sen så sker det ju det målet. Och sen är det ju en hörna där Kullu, han kunde ju...
Alltså men hörna känns ju livsfarlig. De är ju så osäkra, Tottenham, jag vet inte.
Framförallt så är Arsenal inte... bra på fasta.
Men det är så oorganiserat i Tottenham. Vicario känns inte trygg med när de kommer på första där. Van de Ven står ju ofta på första och är svinlom, men vinner inte heller några. Alltså,
men det är jävla bra.
För det är en, i andra halvlek är de ju nära när det fortfarande står 3-0 eller 3-1. Då är det också en där Romero skarvnickar först utan nästan in i mål som Van de Ven nickar vidare sen till hörn. Alltså, det är så många hörner som blir riktigt farliga.
Och sen också att jag tycker att en viktig detalj i detta tycker jag är Tomiyasu. För han är så jävla livlig. Alltså, han ser ut som en... Alltså,
hans frisyr idag var helt manga. Alltså
apropå.
Absolut.
Lilla kycklingen.
Ja, ja, absolut. Men hans roll är ju att skapa oreda. För att han startar i en yta. Han startar ofta på bortre. Och sen så springer han zigzag fram och tillbaka som en yrhöna. Och sen
jobbigt.
På första. Vilket gör att han har gjort oreda där han är. Sen lämnar han den ytan. Har han tur så får han till och med någon med sig därifrån för att det är någon som jobbar markering på honom. Och så han har skapat oreda på bortre. Och sen är han ofta först på bollen när den kommer på första. Alltså det är, jag har aldrig sett något liknande när det kommer till fasta. Och det är så mycket kreativa saker som Arsenal gör på fasta. Som är så här. Arteta skriker ju inte tränaren som lägger jättemycket tid på fasta.
Det här är ju hjälptränare som har pratat med spelarna själva.
Säkerligen. Typ men det är ju tydligt. Alltså, de har haft många hörnvarianter i år. Många kantfrisparksvarianter. Många mål på fasta. Som ju har
gjort flest mål i ligan, tror jag, på hörnet.
Ja, det har de. Och jag tror de har gjort flest på frispark också.
Säkerligen.
Så alla fasta är de liksom bäst på.
Ja, men det är de ju.
Och det är ju en otroligt viktig attiral. Till och med så att man kan peka på att det kan ju vara skillnaden ifall Arsenal skulle gå och vinna det här nu. Att men de här fasta situationerna är ju det som avgör i en sån här match som skiljer mellan 3 och 1 poäng. Jag tycker att Arsenal, nu vet jag att du alltid kommer att befara det värsta, men jag tycker att det här Arsenal osar mycket mer ligatitel än förra året.
Och den enda anledningen varför jag håller med dig är ju för att Kai Havertz har blivit bra nu.
Ja, men det känns som riktigt. Nu har ni 11 spelare som verkligen är bra.
Ja, men för nu helt plötsligt då, jag vet inte, det är någonting i hans löpsteg och toucher som är så här, men vad fan, du kan ju.
Du är ju fin ju.
Ja, men du
fin.
Kan ju. Ja, ja. Vad fan, varför gjorde du inte det i september också?
Ja, exakt.
Men vad heter det? Det är väl lite så här, ja men Som en sån hund som varit i världens sämsta fosterfamilj tidigare. Och sen kommer till en ny ägare och liksom
en helt skygg. Diamant lite.
Helt skygg.
Han har hittat en bra roll här. Och det
men nu måste vi på riktigt gå till att Arsenal håller på att fucka det här. Alltså så. Alltså jag satt med... Jag satt med tårar i halsen för att jag verkligen var så här... Alltså, vad håller vi på med? Först har vi Raya. Jag vet inte var...
Han hamnar mellan två tankar i det där. För han försöker typ chippa.
Ja, men det är inte läge att hamna
mellan två tankar. Jag bara förklarar, tror jag, hur var det han... För jag har hamnat i situationen med där det blir liksom halvdant. För att man tänker en sak, sen sista underdelen ångrar man sig. Och då är man ändå på väg och... Ja.
Men då ska sitta i bakhuvudet som målvakt. Om det sker en minsta tvivel,
hoof it!
Alltså, den ska flyga till Nasaret. Alltså, bort med skiten. Träffa klockan på Emirates Stadium hellre. Alltså,
träffa Jesus kors.
Träffa Jesus. Han är där uppe någonstans.
Chilla.
Kristna. Jag tror inte det på riktigt. Så. Ja. Ta det lugnt. Men vet du, i alla fall. Och sen så kom vi till 3-2. Och jävlar.
Det var någon som skrev Rice hit the wrong ball. Sparkar ju. Men det är ju så rätt i skrevet alltså.
Och det är så jävla typ. Har du inget periferiseende?
Men får jag också säga rätt då, apropå domaren som tar först Febes och Mikulusevski. Han står perfekt för den situationen. Att han inte han ser det i realtid.
Det är sjukt.
Det tycker jag är sjukt.
Ja,
det är riktigt. Han redde upp det med VAR. Men att han inte ser det i realtid är ju helt...
Sen är det väl så att alltså, domarna tar inte beslutet just för att om de skulle ta det beslutet och det är fel så kan ju...
Jag fattar, men jag tycker det är supertydligt för han är jättesen.
För att det underminerar
lite
ju domarna.
Lite som Onana som vi pratade om innan du kom. Också tydligt för han kom ju... Det är så sent. Nej, jag vet inte.
Absolut.
Men sen tycker jag till... Alltså, inte Arsens försvar, men problemet med Spurs under tilläggstiden då när de ska trycka på.
Ja.
De rullar runt straffområdet. Arsenal försvarar jättebra. Ligger väldigt kompakt och bra. Tottenham har noll lösningar på vad de ska göra. Och så två gånger lyfter in den. Lite Raja snö. Plocka. Ja, men det är klart att Raja på 1,84 ändå plockar den. Alltså,
jag tror inte det räcker med 1,84 på Raja.
Nej, han är nog...
1,90 måste han vara.
1,90 prick.
Nej, Raja är kortare än vad jag är.
Är han?
Ja.
Åh, fan.
Jag läste någonstans. Han är, jag är något värsta. Fem. Han är några centimeter kortare än vad jag är.
Okay.
I alla fall. Men... De har liksom inga idéer, inga tankar. De spelar ute på Son. Han försöker utmana. Nej, händer inget. Spelar tillbaka på Van de Ven som är högt upp. Spelar sidligt, spelar sig kullu för boll. De vet inte vad de ska göra.
Men jag satt ändå med maxpuls. För att det verkligen
jag förstår det.
Det här är så jävla Arsenal.
Men jag känner inte att 3-3 hängde i luften på något sätt ändå till slut.
Nej, jag håller med.
För att jag känner inte att de fick en så här... Oh, där kommer ett farligt läge. Ja, nu har de läge. Nu kommer hörna på det också. Nu, nu kommer det.
Nej, men det är klart. Men så här, ni som är opartiska. Ja. Det är klart att ni sitter och bara, nej, men det kommer inte
hända. Jag var ju taggad på att de skulle göra 3-3. Men
jag satt där och verkligen bara hade flashbacks från förra säsongen. Då Ramsdale ger ju bort den mot Southampton hemma efter 30 sekunder. Och det är liksom så här, hela den här grejen. Jag bara började spela upp det. Bara, det händer igen. Vi bevittnar det. Återigen. 2.0.
Han gör Gerard.
Och vi har inte ens köpt biobiljetter för The Downfall of Arsenal, liksom.
Ja, det är grymt. Hörni, vi ska lämna Premier League där. Vi kommer tillbaka till Fantasyhörnan alldeles strax. Men nu kommer vi till, alltså jag har sparat detta till dig, Theo. Det var därför jag verkligen ville att du skulle komma idag. För att det här är jävligt bra. Vi skickade ut liksom, vi behövde lite tips till att scouta igenom min fotboll. Och matchreferat och liksom allting i och kring gräsrotsfotbollen som involverar liksom folket. Och vi har fått väldigt många bra, men det är en som sticker ut som jag tänkte att vi skulle läsa upp idag. Så vi ska prata lite min fotboll. Rulla ingen Simon. Vi fick ett message ifrån Jakob som skickade. Hörde att ni letar efter den roligaste min fotbollkontot. Det här kvalar väl inte riktigt in, men han skickar in ändå då. Men till något annat. Vår nya ASS-tränare har börjat säsongen med grymma referat efter våra matcher. Detta måste läsas. Det finns några stycken, så det finns lite att gräva i. Vissa roligare än andra. Tänker att det kan vara rolig sak att läsa upp i podden eller bara läsa för sig själv. Mm. Vi själva i laget är grymt imponerade av Ass och vilken fantasi och inlevelse Ass har. Önskar er alla i podden en god fortsatt vecka. Jävla trevlig gubbe.
Ja, det är bra.
Jävla väluppfostrad herre.
Eller hur?
Han spelar ju då i, alltså det här är ett så bra namn, Dösjöbro.
Dösjöbro?
Vad är det för div?
Det här
Dö
är...
Och sjö samt.
Det här är division...
Är det någon som har dött under bron vid sjön?
Det är Division 5, Västra Skåne.
Åh, jävlar. Dösjöbro.
Ja, jag tänkte precis på det. Hur uttalar du Dösjöbro på skånska?
Dösjöbro.
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 Alltså, det är jättesvårt.
Många U.
Det är stora svängar. Grovt. Jäklar. Nästan neråt Malmöhållet då kan man tänka sig då. Västra Skåne liksom. Men så de har ju en assisterande tränare då som gör matchreferaten. Det är ju otroligt bland grafisk design på matchresultaten.
Det är
liksom grå bakgrundsbild. 0-3. Så ser det ut. Nu ska vi se.
Den fokuserar aldrig.
Skit i det. Så här skriver då assisterande tränaren för Dösjöbro.
Jävlar, ändå tre stycken. Fan, han har lagt tid på den här skiten alltså.
Ja.
Fyra. Jävlar.
Och det här är efter varje match. Så jag läser igenom det. Ännu ett segerreferat. Det här är från den 30 mars. Så det här bör vara bland de sista träningsmatcherna för säsongen.
Liksom. Innan serien.
Första, nej, det är slutspelsmatch i DM. Första slutspelsmatchen i DM och den sista av totalt 11 försäsongsmatcher som genomförts i olika konstellationer. Gårdagens match spelades på Agarpsvallen i Svedala, där ombytet inför matchen lärde oss att äldreomsorg och barnomsorg fått stå åt sidan i Svedala kommun, för det var ett ordentligt skrytbygge till idrottshallen.
Använt kommunpengarna rätt. Ja,
galaxer ifrån skollådan på Dösjöbroskolan. Svedala hade enkelt vunnit sin DM-grupp och i kombination av hemmaplan var det därför väldigt förvånande att deras inledande taktik påminde om ett italienskt lag som hade ledningen i ett dubbelmöte i en Europacup. Samtliga spelare utanför eget straffområde och Döschan benämner de sig själva då, som smeknamn, tog tag i matchen omgående.
Yep.
Trots stort spelövertag dröjde det till minut 25 innan 0-1 kom efter ett snyggt kombinationsspel mellan Noel och Albin. Oklart vilka Noel och Albin det är.
Ja, men det är stjärnorna i laget.
Ja, det spelar ingen roll.
målvakt och tränaren.
Ja, exakt. Resten av halvleken fortsatte med ett stort dödsantryck där besöken av bortalaget på offensiv planhalva var lika lätträknade som minuternas sol vi fick i höstrusket.
Det här är bra alltså.
Citatmaskinerna.
Det är bra jämförelse.
Ja, det är analogier så det bara står härliga till. Ja. Långfredagen är enligt berättelsen en dag av lidande och det var väldigt passande för Svedalas andra halvlek. Det var ju långfredagen då, gissningsvis.
Ja. Och svinga mot Jesus till och med.
Ja, för fan. Visserligen inleddes halvleken av ställningskrig och ett lite offensivare hemmalag, men i mitten av halvleken drog Hugo på sig pjäxorna och åkte slalom i offensivt straffområde och placerade in 0-2. Något som följdes av att en hemmaspelare tog det mindre begåvade beslutet att klaga på den annars mycket skickliga domaren.
Mycket skicklig domare.
Rött kort och i resten av hemmalaget var den utvisad lika impopulär som någon som bär med fisk i mikron på jobbet. Det är så jävla bra.
Det är så jävla Marcus Berggren att det är sjukt.
Men det är så relaterbart alltihop också. Det är inte helt uppåt väggarna vad han refererar till.
Om det är någonting jag uppskattar så är det en bra jämförelse. Jag älskar skiten alltså.
Bra referens.
Noel avrundade med ett 0-3-mål och vi fick samma segersiffror som förra helgen mot BBK. Mm. Det blev till slut inte ett enda skott på mål från Svedala och det luktade klasskillnad över hela Agarpsvallen. Nästa slutspelsmatch spelas onsdag 24/4.
Det
finns mer.
Okej, det var inte klara.
Vill ni ha en 8-1-seger eller en 3-0-seger?
Nej, jag vill ha 8-1.
Ja.
Det här är ju då...
Fan, de är bra Döschan alltså.
Ja, Döschan alltså. Jävlar. Goa gubbar. Det här är ju då mot Ljungbyhed.
Okay.
I D-match, återigen. Referatet lyder enligt följande: måndag kväll med en DM-match som efter många turer äntligen blev av. Klassisk division 5.
Ja.
Och det mest positiva var kanske just det, men även att vi alla slapp ett besök i Klippan, vad nu det är. Det är jävligt oklart. Något spelarna i Ljungbyhed eventuellt också tyckte. En bortamatch hemma på IP och försäsongen har fortfarande inte innehållit en enda match utanför byn. Det är en bedrift bara det.
Ja, det är det.
Okej. På IP, som under måndagskvällen mer kändes som Antarktis, stod grönklädda Ljungbyhed uppradade när domaren flöjtade igång matchen. Och för den färgblinda så var det här en total mardröm. Okej. Ganska snabbt insåg de flesta genomfrusna åskådarna vart den här matchen skulle ta vägen. Ljungbyheds Thomas Brolin-liknande anfallare gjorde några tappra försök att komma igenom, men en halvtimme in i matchen var den här kampen så avgjord som den bara kunde bli. 3-0 stod det på tavlan och då hade Döschan ändå kostat på sig att bränna en straff på motståndarens målvakt som påminde om en finsk vinterbanare när han stod i kortärmat och shorts. Han är kung den där. Noel gjorde mål i comebacken. Gunnarsson fick göra ett mål efter att ha blivit träffad i huvudet mot inlägg. Och Tobbe visade återigen att vänsterfoten bara är till för att använda kopplingen vid bilkör.
Det här är kanon för fan. Varför inte den här killen på Expressen?
Jag trodde han skulle säga att det bara är stödjebenen med koppling till bilen. Vad är nu bättre?
En stabil halvlek med andra ord.
Ja, absolut. Sen
styckesindelning. Andra halvlek blev en enda stor plåga för bortalaget. Döschan kom i våg efter våg och för varje rensning ute vid sidlinjen sjönk temperaturen ett par decimaler och närmade sig allt mer stadiet av olidligt. Bra bolltempo, bra rörelse och ännu bättre återerövring gjorde att klasskillnaden var total. Gustav och Elias med varsina två pytsar och det blev till slut 8-1 där tröstmålet vid ställning 7-0 var det enda som irriterade något. Ljungbyheds anfallare var snabbare än en lapplisa på provision. när han stack iväg på en mittbacksrensning och målnollan bakåt i gruppspelet var bortblåst. På coach Janfors självaste 50-årsdag blev det en betryggande gruppseger och nu väntar vi bara in vilket motstånd det blir i första rundan av slutspelet. Forza Döschan.
Ja, det här är kanon.
Ja, det är. Ska vi ta den sista också? Eller?
Sen får vi ta Harkness också. Jag kollade vad han har skrivit nu i helgen också.
Ja, Harkness kommer tillbaka. Ja, han är tillbaka.
Han kommer till alltid Laholms FKs.
Jag såg att han är ju inne på damernas också.
Han är
kommenterar.
Ja,
okay. Och vi kan ta den en annan vecka, men han har inte så mycket i beaktning att det är damer han kommenterar.
Nej,
om man säger så.
Okay.
Men vi fortsätter.
Jag kör nästa.
Det här är också en 3-0 då. Och det här är ju faktiskt en träningsmatch på riktigt då, så det här är inte det.
Nej.
Segerreferat efter en stark insats i Landskrona. Nu ska vi se. Sista träningsmatchen på den evighetslånga försäsongen och borta vid horisonten börjar seriepremiären tona upp sig allt mer. Borstahusen var motståndet.
Jävlar, och vilket namn.
Ulkavallen var spelplatsen där vårsolen tog ett bastant famntag runt oss allihop och ingöt hopp om bättre tider. På tal om bättre tider så skulle det visa sig att de redan är här, för det var en stark insats som lovade väldigt gott inför vad som komma skall. BBKs taktik handlar om att ta sig framåt fortast möjliga. Ungefär som ett gäng hungriga tyskar i kön till en all inclusive buffé. Alltså,
vad är det för...
Varför har vi inte de här matchrapporteringarna på typ Expressen?
Varför får inte han skriva efter City Real?
Ja, men vad fan? Jävla Martin Åslund ska sitta där. Vad fan är han?
Ja.
Han är via
byte där, känner jag.
Fattar hur han hade kommenterat Sheffield Burnley en oktoberkväll.
Ja, herregud.
Fan.
Oj.
Men Döschan hanterade det på ett självsäkert sätt och Albin och David, gissar jag, mittbackar då, såg ut att tycka att det roligaste i världen var att vinna nickdueller och andra bollar på mittfältet. Okej, mittfältare är de då. I omställningarna hade Jonathan ett enormt övertag och hade lyckats snurra upp BBKs högersida även om de så mötts i en telefonkiosk. Då är man inte bra.
Nej, det är man inte.
Två snygga mål signerade Noel och just nämnde Jonathan, och BBKs humör blev gnälligare och argare för varje långboll som skickades. Argast var de på domaren och gjorde sitt som gjorde sitt bästa i en svårdömd och duellrik match. Men bjuden på sill och nubbe på BBKs påskmiddag, det blir han nog dessvärre inte. Det är fantastiskt.
Ja, det är faktiskt.
Andra halvlekens inledning blev ryckig för Döschan med lite småskador och byten, vilket gjorde att BBK tryckte på för en reducering. Men alla byten satt sig och Rasmus retfullt rullat in 0-3 mellan målvaktens ben var det här kalaset avgjort. Dock såg Döschans avbytarbänk ut som ett väntrum på en vårdcentral dagen efter en hård festivalkväll. Detta gjorde att till och med Cesar fick hoppa in som utespelare i slutet. Oj. Vilket förmodligen är andra målvakten.
Ja, eller någonting.
Astränare.
Men vi hoppas att det inte är några elaka skador inför fortsättningen. 3-0 till Döschan och 8-0 mot BBK sätter vi två försäsongsmatcher. Det är värt både en och annan segerdryck denna lördagkväll. Forza Döschan och på återseende. Han är ju verkligen.
Ja, han är otrolig.
Så Dösjebro, ni har förtjänat er själva en följning.
Ja, absolut.
Så finns det fler? Det finns fler. Det, ja, finns, det mycket finns fler.
Väldigt mycket
så, fler. Så Dösjebro, ni har vunnit våra hjärtan bara genom matchreferaten. Ni har aldrig sett er spela fotboll. Nej, men ni är ju suveräna. Duktiga, men vad hade du på Harkness
då? Jag har inte läst igenom den, utan jag bara gick in. Laholm mötte Lindomen nu igår. Och då bara såg jag att han var inne och kommenterade, han Harkness. Så jag bara kollade lite hur det gick. De spelade hemma.
Det här är alltså killen som kommenterade...
ja, men mot Tord bland annat.
Exakt, vi tog upp honom för 2 veckor sedan,
ja,
tror jag.
Ja, exakt. Så han... någon skriver ju innan, precis i matchen, med tacksam för rapportering om någon har möjlighet.
Då dyker Harkness upp.
Ja, eller, 0-1 gjorde Lindomme. Då ska han, kom igen LFK, let's go, wake up. Och så typ 7 utropstecken. Så efter 17 minuter så gör han 2-0. Hello boys, wake up, time to play. Sen lyckas de reducera i 24 och det är någon som skriver LFK, LFK. Okej, Nisse, kom igen nu, LFK, put the pedal down. Det är mycket, mycket engelska grejer. Let's go Zebras. Ja, det är Lindomen från med svartvita.
Ja, ja.
Så är det någon som skriver Let's go Tigers. Alltså, ja, i alla fall. Och sen så kvitterar Laholm i andra halvlek i början på andra. Ska vi se om han skriver... Nej. Men Lindomen gör... Jo! Keep it going, you almost out of the hole, you dog let... You dog. Fast, alltså, dog är det fast you dog.
Ja,
let's go LFK.
Okay, okay.
Keep it going, you almost out of the hole, you dog. Let's go LFK. Sen gör Lindomen 3-2 i 87.
Fan.
Skriver han, kom igen, no torsk. Bajs LFK, bajs. Och sen så har han skrivit något mer och sen slutar matchen 3-2. Bajs LFK, bajs.
Ah, ni är skön ju.
Ja.
Ja, ja.
Jag tycker bara det var...
Ja, men det är fan kappan efter vinnarna. Alltså. Starka vinnare alltså.
Kom igen, vi löser det här. Nej, ni är bajs.
Faktiskt legendarisk. Ja. Hörrni, vi ska gå in på FBL innan vi rundar av dagens... Ja. Avsnitt för er dödliga som inte supportar oss via omklädningsrummet. Vill ni göra det så är det ju såklart superenkelt. Ni bara prenumererar via er Spotify-prenumeration. Men lite FPL, Simon. Yeah. Rulla igen. Jag är ändå ganska nöjd. Men jag bommade... Det är 1, 2, 3, 4, 5 spelare totalt i min totala trupp som inte spelar. Mm. Vilket gör att jag känner att jag har...
Det är tufft.
Ja, och jag har inget wildcard kvar och jag var tvungen att byta in Allison. Mm. Det innebär att jag har inte så många byten att göra. Närmare bestämt 0 byten kvar.
Vilka är borta
kvar
för dig då?
Utan de som inte spelade så är det Konaté, Stones, Godos, Agard, Strakosha.
Ja. Ja, Stones är dumt att du har en City-spelare som har spelat så lite nu.
Ja, exakt. Sådär. Så jag måste...
Jag hade bytt ut av någon som spelar mer regelbundet. Om man
du har
City.
Inga poäng på bänken. Då leder just nu jag mot dig. Jag har 40 poäng plus 8 på Akanji som kommer komma in.
Oh, det är bra. Så.
Jag har 49 just nu. Ja, jag har ju kapten på Palmer. Det var ju det som skit. Han brände ju ett friläge som Olsen räddade.
Ja,
ja. Ja, just det.
Bra sådär. Räddning för övrigt.
Ja, riktigt bra.
Kommer ut riktigt bra.
Men ja, jag vet inte. Jag... Jag hade ju Sabarni som var borta tydligen i Bournemouth. Det visste jag inte. Så du får in Gabriel, 1 poäng. Foden sjuk. Så du får in Munoz, 2 poäng. För Esse var den skada hade han på bänken. Men jag fick... om vi säger så här. Jag hade 2 fria byten. Så inför denna omgången så tjänade jag på det. För jag tog ut Salah.
Mm.
Jag tog ut Bradley. För att han är borta och Salah är kast.
Yeah.
Satt in KDB och Brandtveit i Everton. Brandtveit höll nollan 6 poäng och KDB 2 ass plus 2 bonus 11 poäng.
Just det.
Så det gav ändå lite. Och så Palme har jag då, Diaz fick 1 ass. Haaland gjorde mål men spelade ju bara en halvtimme. Och så hade Isak med. Det är väl egentligen de som räddade upp mig lite. Resten är ju bara...
Det som ger mig poäng överhuvudtaget är Haaland, Isak och De Bruyne.
Ja.
Det är det. Resten
en nolla
är,
har jag, sen har jag inte mycket mer än vad du har.
Nej, jag har liksom... Ja, det är det som skiljer oss då. Ja. Jag har Becker
i mål. Jag hoppades på att Arsenal skulle ha nollan där. Det hade ju gett lite, men annars så...
Ja. Nej, det var ingen rolig helg. Eller så här, jag är över
average. Average är 41, så ja. Ligger man lite över 40 så är det väl ändå okej.
Och jag tittade igenom, alltså, de flesta här ligger mellan 40 och 55.
Ja.
Så det är inga som sticker ut enormt. Nej,
man får bara hoppas till och med så att med lite
det är folk i topp 20 som ännu inte har passerat 30 poäng.
Nej.
Så det är
en omgång som inte är jättevass.
Så är det ju.
Men det är också, vad heter det? Jag hörde inte om ni sa det, jag zonade ut. Men det är ju många lag som också har dubbelvecka.
Ja.
Och där är jag en av dem. Richarlison, Kulusevski och Palmer.
Jag tänkte det är bara Spurs och Tottenham som har det. Men det är ju, har du tre stycken så...
Viktigt att säga att Richarlison är givetvis på bänken.
Sa jag Spurs och Tottenham?
Chelsea Tottenham.
Ja.
Ja.
Lång då.
Ja.
Lång då.
Ja, lite så.
Absolut.
Fina Guardiola är det just nu av alla spelande den omgången. Han var man after match idag kan jag säga. Riktigt fin, förutom sitt mål var han ju grym.
Ja.
Men jag kollade... Det
känns bara... som att han har landat lite i City nu.
Men han har ju det. Den här ytterback slash wingback, beroende på vem man har framför sig rollen, han är ruskigt fin.
Men han hade ju tufft med det i början. Det var ja, ju, det ska man ju vara jävligt tydlig med. Att det var en omfas. Samtidigt som man kände att rollen han hade i Leipzig, förutom att de spelade betydligt mer direktare, var inte jätteannorlunda egentligen.
Nej.
Så jag trodde att det skulle bli hand i handske, men det tog sin lilla tid. Ja. Nu är han ju igång alltså.
Ja. Men om man kollar de som har gjort, av spelarna som har gjort 10 poäng eller mer den omgången.
Ja.
Då är det inte så många som har så hög ägarandel. Det är Bowen har 12, men jag tror inte det är så många alltså övre, de som ligger bra till i världen har nog inte Bowen. Tror inte så många.
Nej,
av dem.
Nej, det tror inte jag heller. Samtidigt så tror jag att Bowen är en bra shout för de sista matcherna här nu.
Säkert.
För att det är ju han som producerar för West Ham.
Yep.
Och West Ham har ju bevisat sig vara upp och ner.
Ja.
Men Bowen är ändå ganska konstant. Ja. Liksom.
För annars är det bara Isak, ja, Saka. Pickford har 15% med. Mm. Och sen, ja, De Bruyne också 15. Det är alltså, väl typ de. Resten är ju bara Madueke 0,2. Onyal fick 12 poäng i Bournemouth. Han har 0. Det är ingen som har honom.
Oj.
Men det är inte så konstigt när Solanke är startspelare. Onyal kommer bara in ibland. Men,
absolut.
Ja. Så det är inte så konstigt att det inte är så hög average.
En spelare som jag tycker folk sover lite på, både utifrån FPL-perspektiv.
Det är Havertz. Jag har varit frustrerad i 5 veckor, tror jag, på att jag inte satt in honom.
Ja.
Eller, inte på att jag inte frustrerad, men jag tänkte så här, lite sugen bara, fast nej, jag har varit det, jag har någon annan. Och så gör han mål.
Så gör han mål.
Man bara, men hallå!
Alltså, så mycket bajs som Kai Havertz får kastad emot sig. Han står på 12 ligamål.
Ja.
Som, alltså, ganska tydligt... mittfältare.
Yep.
Alltså, sen är han ju en spelare som fyller på i boxen, såklart. Men 12 baljer är inte... Det är ju hans bästa
mittfältare
facit, måste
för 7,4. Om vi säger att man haft han för 10 omgångar sen.
Ja.
Alltså då har han... Ja, men vi backar 10. Det var ju då när han började leverera. Ni vann bottom mot Burnley 5-0.
Mm.
Gjorde han 12. Efter det har han gjort 12 då. 14-14-7 blank.
Ja.
3-5-14-1-3-14-13. Det är mycket. Ruggigt. Alltså.
Ruggigt.
Så sista 10 måste han vara bland de bästa i PL, alltså i FPL.
Gud.
Verkligen så.
Ja. Så det är en, tror jag, både jag och många andra har sovit på.
Jag tror ju också att Bruno kommer att avsluta starkt här nu. Så jag tog in honom faktiskt.
Ja.
Istället för Sala.
Han gjorde mycket på emot Sheffield för omgången också.
Det är med. Men just att han ser ruskig ut de senaste veckorna.
Men vad tror du, vi pratade om det tidigare, om han skulle lämna och gå någon annanstans.
Ja.
Var ser du något där du säger, där hade han passat, där hade han behövt vara, där hade han kanske, alltså om du känner att var skulle han kunna vara, som du tänker, det här hade varit bra för honom och liksom.
Jag ska vara lite ful här, för jag hade faktiskt tanken att vi skulle ta upp delar av detta i omklädningsrummet.
Okay,
så jag refererar faktiskt till omklädningsrummet här, för jag har redan en liten talking point här som jag tänkte att vi skulle ta med in där.
Yes.
Men så vill ni höra det, så är det omklädningsrummet som gäller. Ni vet hur det funkar.
Topp 10.
Ja, topp 10. Den ser ut så här. Trent for president har inte en stark vecka.
Nej.
Men han... Alltså, nu har faktiskt några tagit in, så det kommer bli en jäkla kamp.
Nu är det tajt faktiskt.
Framförallt mellan Estupinia Colada och Trent for President, ettan och tvåan. Mm. Men jag tycker att, alltså, som sagt, det kan hända jäkligt mycket här. Jigel och Limpa FC ligger på tredje och fjärde plats då. De är inte heller jättelångt ifrån. Sen är det väl ett litet glapp ner till de röda jävlarna som har klättrat enormt senaste veckorna. Och han går jävligt starkt, men jag tror inte han orkar i kapp Trent for President. Så jag tror att det är kört.
Tufft. Ja.
Grannens grabbar på sjätte plats. Arklo IF på sjunde. Goats på åttonde. Klättrat upp. Han har 77 poäng den här veckan.
Oj, jag måste se vad han har.
Han har Guardiol.
Saka, Gordon, Isak, Guardiol.
Brentway tar han med.
Ja.
Så han, det är synd att han vaknar nu, ja. Kan man ju säga. Sen är det Klopps and Robos på nionde plats. Och så Gretis gubbar på tionde plats.
Fast på trettonde plats.
Ja, just han klättrar lite till där.
Ja.
Snart är han där.
Snart 7 poäng upp till topp 10.
Spännande. Det hade varit kul att se.
Ja, det hade det faktiskt.
Härlig studie. Ja. Var du med topp 10 första säsongen? Eller tappade du på slutet?
Jo, jag för mig jag var med. Det minns inte jag. Jag för mig att jag var med alltså någon gång. Men jag tappade lite sen. Men jag låg ju mycket bättre till. Och den här säsongen har det ju gått skit för mig jämfört. Så att...
Förra säsongen var inte heller jättebra.
Nej, det var inte det. Jag för mig det var första säsongen vi spelade in som det gick bäst för mig.
Ja. Ja, jag tror det med. Och jag var ju med ett tag där med också. Inte i topp 10, men ändå OK liksom.
Ja, men exakt.
Hur eller hur?
Nej, innan. Alltså, jag bara läser igenom namnen här. Fy fan vad tråkigt. Pep Guardiola.
Ja.
Åh, vad tråkigt.
Ja, men det skrev nog jättemycket om när Guardiola kom. Att Guardiola och Guardiola var så lika namn.
Oh.
Så det skrevs ganska mycket om det.
Ja, ja, ja. Skit i det.
Ja.
Skit i det.
Tack för den här veckan. Vi hörs om 7 dagar igen.
Gör vi.
Hej.
Hej.